Ja då, mina damer och herrar, välkomna till Arsenal Göteborg podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans, för Arsenal fans, där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig har jag fiskaren från Körn, utan fiskespö höll jag på att säga, men Tobias Johannesson.
Tack så mycket.
Hej, hur är läget?
Det är kanon, du själv?
Jo, det är bra. Jag började skratta när jag körde inledningen, för jag såg bartenden på Cheers, jag är på Cheers idag. Pekade på mig och man såg att han sa någonting. Jag är lite nyfiken på vad han sa.
Ja.
Men ja, det är väl säkert något snällt.
Det tror jag inte.
Har du haft en bra helg? Vi spelar in idag på en tisdag.
Ja, jo, det är den. Jag har ganska bra jobbat som vanligt. Så att fick följa matchen på jobbet. Typ.
Ah, okay.
Lite pö om pö när man hade rast och så.
Ja, det är hårt.
Så jag skrev ju i vår grupp där när vi låg under 1-0 att det är precis som vanligt.
Ja, just det. Du skrev så här, hahaha, precis som vanligt. Ja, du ska ju lyssna och veta att du och jag har ju nästan dagligen kontakten. Och så här, det är ju inte bara nu när du spelar in podcast. Och
nej, det är mycket
så.
Spel bakom.
Snicka snackar ihop,
ja, precis.
Oss. Ja. Jag hade också en bra helg. Tack för att du frågade mig också.
Varsågod.
Ja, det var jättetrevligt att du ville höra om min helg. Ja, men det var bra. Jag var, det här måste jag bara ta upp som en lite roligt sidospår. Jag var hemma hos mina föräldrar i Björneborg, Värmland. Superkul. Med min tjej då. Du vet, så här, som man gör då när man har tjejen hemma i föräldrahemmet. Går igenom gamla fotoalbum och sånt där. Rota igenom gamla saker. Väldigt mycket Arsenal saker hade jag som jag nästan glömt bort. Det var superkul. Får se om något kommer upp på jullotteriet nästa år. Men i alla fall så hittade jag ett gammalt kort i ett fotoalbum. Där på en tapet hemma jag hade skrivit med stora bokstäver: Fredrik Ljungberg är lika med bäst, The Gunners. Och sen ett stort Arsenal-märke.
Det är fantastiskt.
Ja, det började även, ja, då kanske var så här 9-10 bast.
Men jag skriver sådana grejer på jobbet nu också. Jag
ja,
är
det gör
24,
det. Jag går runt med spritpenna i korridorerna. Fredrik Ljungberg är fortfarande bäst. Han kör ju fortfarande U15, va, tränare. Vi ska släppa in vår gäst i programmet som vi har. Och jag sa det innan vi började spela in att jag är fruktansvärt hedrad och så här, positivt, nervöst laddad för dagens gäst. Vill du köra presentationen?
Ja, mellanjobb kan man säga. Nytt jobb klart, men gå på efter EM 7 augusti. 8 kanske det blir. Välkommen Peter Gerhardsson.
Tack så mycket.
Vi har en förbundskapten in the house. Snart i alla fall. Hur är läget med dig? Välkommen tillbaka.
Det är mycket bra.
Härligt.
Det har varit lite ledigt och mycket fotboll på tv. Lite för lite prata fotboll, så att jag ser fram emot det här.
Ja, vad kul. Ja, vi har jättelång tid på oss. Är det mycket tid nu för fotboll att kolla på tv som du kanske inte haft innan då du var tränare för Häcken? Eller hur funkar det där?
Det är väl, jag försöker titta det väldigt mycket då och tittar väldigt mycket nu, så att jag är Premier League freak, så att förutom Arsenal så försöker jag se allting. Och det var en riktig höjdare i helgen här med FA-cupen och se Sutton spela, så det är gamla minnen, men väldigt besviken på att det var konstgräs. Alltså det Sutton är alltså i motsvarande division 6 lag vad jag förstår i det här, och se Sutton Wimbledon en lördag klockan 16 och det var konstigt, så inte jag hade velat ta riktigt gräs och härliga glidtacklingar och sådär.
Men du kollar på den division, alltså Sutton division 6
ja, FA-cupen.
Ah, ja, yes. Ja.
Men det är väl så att i de högsta, 4 högsta ligorna, då är det gräskrav i England, men det kanske inte är de non-professional leagues då.
Nej, bevisligen är det någonting sånt, men det var lite synd, för att jag hade velat haft de här division 6 glidtacklingarna och allting sånt där som man inte kanske ser så ofta.
Sånt där som man bara ser på gamla filmklipp från förr när de springer runt med bandagerat huvud och blöder ur varenda liten por i ansiktet och bara: nej, spela vidare, det är ingen fara, spela vidare, men jag har ju brutit benet, det skiter jag i, spela vidare, något i den stilen.
Ja, och så ler i plan och sådär, så det händer mycket mer, men det var kliniskt ifrån roliga fall och inte ens en domar som, till och med domaren var hyfsad.
Jaså? Vilken besvikelse.
Ja, det var en besvikelse.
FA-cupen var bättre förr, det måste man ändå säga.
Det är ju en väldigt härlig cup.
Ja, det är onekligen speciellt när Arsenal vinner. Vilket vi...
Och Liverpool kryssar.
Ja, det gjorde de det. Ja, det gjorde de fan.
0-0 mot Plymouth.
Plymouth. Det är svårt.
Som ligger i League 2.
Ja, okej. Okay. Ja, vi skulle ju likväl kunna spelat 0-0 om inte ännu värre. Men vi ska prata mer om det sen. Först och främst, grattis till nya jobbet för förbundskapten.
Tack, tack.
Det kommer den här sportfrågan. Vi ska inte prata jättemycket om det, men sportfrågan måste ju komma. Hur känns det?
Ja, det känns bra. Det är, man säger att redan förra hösten så kände jag väl liksom att det skulle bli sista året med BK Häcken. Och, det kändes som ett bra beslut. Ibland måste man fatta beslut och det kändes klokt. Och jag övervägde under en tid. Så att vi var överens, både jag och Häcken, att det skulle vara sista året. Så. Sen var det en del, vad kan man säga, tankebekymmer vad man skulle göra och så vidare. Men när det här erbjudandet tog upp med damlandslaget så kände jag som att det var någonting annorlunda. Någonting som inte jag gjort. Jag har varit 12 år i Allsvenskan, 4 år i Helsingborg och 8 i Häcken. Så att jag vill gärna göra någonting annorlunda. Och det här känns som en riktigt härlig utmaning.
Fullt förståeligt. Det låter ju hur bra som helst. Och som ni förstår, lyssnare, också Peter och Tobbe, så kommer det här... Vi kommer få en inblick i en tränares huvud i det här avsnittet. Så kommer det vara mycket fokus på tränarrollen. Eller så här, du som kan det här mycket bättre än David Sjöland. Vår förra sa ju att du och jag kunde allt, Tobbe. Så är det ju inte riktigt.
Vi har inte den typen av utbildning som krävs. Det här,
vi får proffsinsikter helt enkelt. Vilket vi är väldigt tacksamma för. Och det kommer vara mycket tränarfokus eller vinklade aspekter. Eller hur man nu ska säga det.
Men är det kontra allsvenskan till ett landslag då? Är det någon annan typ av utbildning man behöver gå då för att få en licens för att träna landslag? Eller är det samma, den högsta elitlicens för att träna?
UEFA Pro Level heter det. Nej, det är samma. Så, att det är liksom
så det gäller, du hade kunnat gå till Englands landslag då också till exempel?
Ja, det är liksom Europa, så att jag kan gå precis vad som helst.
Coolt, coolt. Du har varit med i podden som gäst en gång tidigare.
Yes.
Ja, och då berättade du om en superintressant grej som vi pratar väldigt, väldigt lite om. Och jag och Sebastian då, Håkas, fick lite kritik för att det borde ni ha pratat, alltså jag ägnat ett helt avsnitt åt. Vi kommer inte göra det idag dock, men prata om det igen är när du mötte den allsmäktige Arsène Wenger.
Ja.
Så, du har tid i en timme och en kvart. Vi droppar mickarna, det är bara att du kör. Nej, men du har mött den store professorn, Le Boss.
Ja, träffade vi två tillfällen, tror jag. Tre faktiskt.
Hur luktade han?
Jag var inte så nära, jag pratade med han. Så att, men han är välklädd och en gentleman kan man säga.
Men blir du så här som tränare och även före detta spelare, blir du starstruck vid sådana tillfällen? För att, alltså no offense till dig Peter, du är jätteduktig, men det känns som att alltså, topptränaren i Premier League, det blir på en annan nivå, förstår jag menar? Kan du bli starstruck vid sådana tillfällen?
Inte när det gäller fotbollsfolk och tränare, jag blir mer starstruck när det gäller musik och popartister och sådana där saker, då kan jag bli riktigt starstruck.
Det blir ett annat universum på något sätt.
Ja, det, precis. Ja. Nej, fotboll är...
De är dina kollegor på ett sätt samtidigt som konkurrenter, ja, liksom, ni har ju samma typ av jobb, bara inte i samma liga liksom.
Seriöst, hur luktar han? Nej, men jag skämt sig då. Hur gick det här mötet till?
Ja, vi var ju flera tillfällen. Vi var på resa där under Helsingborgstiden, så vi var där med Stuart Baxter och Hasse Eklund och Sven Andersson. Vi var tränarteamet då i Helsingborg som var på besök. Och Stuart Baxter känner ju alla de här, så att vi var uppe och besökte först Manchester United.
Helt ointressant.
Nej, jag vet, men det som var intressant där var att han som var förbundskapten för Portugal, Carlos, han var tränare då. Och när vi var besökte så var Ferguson var inte på plats då, för han var inne i London och handlade julklappar med sin fru. Däremot när vi besökte Arsenal då sen, så var vi på plan hela tiden och... Wenger var på plan hela tiden och ledde väldigt mycket av övningarna. Så man såg att det var lite skillnad där på upplägg. Handla julklappar eller var ute på träningsplan. Och det var under samma vecka. Så att, Wenger gav där, tycker jag, liksom ett bra intryck. Att vara väldigt delaktig i hela träningen. Och sen lunchade vi med han efteråt. Och sen var det ju då...
Vad pratade ni om då i den lunchen? Eller hur många var ni då vid det tillfället?
Ja, det var ju allihopa då.
För dig och han liksom att ha ett... nya situationstecken, möte mellan fyra ögon, det blir ju inte det. Eller hur mycket så här personligt, eller blir det mest ett han? Eller förstår jag menar?
Ja, det blir liksom att man sitter väl kanske mest och lyssnar, och Stuart och de som kände varandra pratade väl mest. Och sen hade man väl lite fråga om någon spelare, och man hade lite andra, men ingen sån här jättebra. Det var med en väldigt lättsam lunch och lättsam prat med allihopa där. Så att det var, han var fantastisk människa. Det var liksom inga konstigheter, utan det var inte så att man, när man satte sig, kände så att oj, här vågar man inte fråga. Han var väldigt öppen faktiskt. Och sen var det matchdagen då, så då skulle vi se, det var mot Southampton, var det Arsenal Southampton på Emirates, och de andra i tränargänget, de hade skjorta, slips och fina brallor. Jag är lite mer, kanske tänker kanske i de där termerna, så att jag var lite dåligt klädd, så att Stuart och jag fick gå iväg och handla en, dels en kavaj, en sammetskavaj på Zara, kommer jag ihåg. Och
så har du kvar den här?
Nej, jag tror att den är kasserad faktiskt.
Den är stolt på blått.
Hade nog kunnat inbringa en del, tror jag.
För det var den kavajen, du mötte Wenger i den kavajen. Det är små partiklar från hans andedräkt på den kavajen.
Ja, inte riktigt så, men när jag kom hem till hotellet och så skulle vi iväg, så satte jag på mig kavajen och byxorna, och då märkte jag att kavajen fattades en knapp, och i byxorna satt stöldlåset kvar.
Aj då.
Ja, det var inte så bra. Så att jag fick snabbt säga till Stuart att jag måste ut och byta det här. Så att jag sprang Oxford Street där fram till Zara, och det var två olika butiker. Böt både kavaj här, och de andra höll på att håna mig lite för att jag inte hade slips. De hade skjorta, slips, och jag hade skjorta, men jag hade den här sammetskavajen. När vi kom ner, det var efter matchen, jag tror matchen slutade 2-2. Det var lite så här, jag tror de låg under med 2-0, och det var lite så här att när man ska träffa Wenger där nere efter, så det är alltid lättare, tror jag, med en seger.
Ja, verkligen.
Men när vi kom ner där, så var, jag tror han var ordförande då, var David som var där nere, och Wengers fru, och det var lite vin, och det var frukt, och det var fina skinnfåtöljer. Så kom Wenger in, och så satt vi där och pratade lite om matchen.
Förlåt om jag avbryter, det här var alltså liksom i ett kontor inne på Emirates då? Om jag,
ja, precis. Saker. Ja, där nere. Och satt och pratade, åt lite vindruvor, och lyssnade på vad han tyckte om matchen. Det var ju mest Stuart och han som pratade då. Så. Men den stora grejen för mig var egentligen då att det var när jag knackade på dörren, och in kom då Tony Adams.
Ja, just det,
som jävlar var assisterande i Southampton. Och det var en av mina stora idoler i Arsenal. Och han kom in och hade exakt samma kavaj som jag. En svart sammets kavaj.
Som man också fick och då, springa och byta innan och då, matchen.
Ja, precis. Och då var det min grej till Stuart, det var de här, kolla, alltså, så ska man ju ha klädd. Liksom.
Ah,
så att,
just det, just
sen
det,
döpte just den lite barnsligt kanske till kavajen, till Tony, så han fick heta det.
Nej, det skulle jag också gjort, ja, med all rätt. Men hur länge var det här mötet då i den här kontoret, som man säger? Eller var det snabbt, bara så här 10 minuter, han ska säga hej till alla? Eller var...
Satt nog där en timme, en och en halv kanske, så att det var ganska avslappnat och bra. Så då man har det, och jag kan säga så här, det är Jörgen Lennartsson här, tränare i Blåvitt. Han införde förra året lite av samma grej, att man efter matcher ska träffa motståndarens tränare. Mm-hmm. Så att han hade det, och jag tyckte det var jättebra. Liksom. Man är alltid besviken om man har förlorat. Men oavsett vinst eller förlust, så ska man besöka då Jörgen Lennartsson och de här. Och vi har inte haft så jättebra statistik på de här matcherna. Så vi har gått in där i alla fall, så vart där inne. Och det har varit ganska skönt, tycker jag.
Att, ja, det har varit det.
Ja, det har varit det. Så att, ett bra initiativ från Jörgen. Och jag vet inte om, det får väl han svara på någon gång, om alla tränare var där. Men...
Ja, innan matchen, jag var på Sundsvallsmatchen hemma med företagsbiljetterna. Och då var tränaren där, nu är jag så dålig på vem det var, jag har glömt namnet. Han var där och snackade lite inför matchen och sådär, samtidigt som Jörgen var där, och Dalense satt på ett bord längre bort och han var avstängd. Så det är också trevligt liksom att motståndaren tränar, och så hur har det gått för er lite, och så tankar kring matchen, och så det är definitivt ett bra initiativ. Jag tror det kan skapa vad säger man, alltså ett bättre samarbete tränarna emellan, eller att inte bli kompisar, men ett sätt att
Men det är en liten engelsk liksom, ja, ritual man har efteråt. Så sen sitter man väl kanske mest och pratar om domarna. Så att det...
Men okej.
Okay. Sen, ska vi, sen är en viktig är sak är att vi ska inte höja Jörgen för mycket här nu. För att han håller faktiskt...
Du är fortfarande bäst.
Ja, men han håller ju på Liverpool. Va, så att vi,
ah, nice.
Vi, ah, ja, nice. Precis. Jag var tvungen att ta det.
Jag hade en kort tanke att bjuda in honom till podden och diskutera här. Men nej.
Men hur är det med... Vad tänkte jag säga? Alltså tränarna i Sverige då, du håller på Arsenal. Vet du många andra som liksom håller på Arsenal? Är det mycket United, Liverpool om man följer Premier League som är det största liksom?
Jag har inte koll. Jag vet, Axén känner jag bra och han är Southampton-supporter. Och vi var utomlands här och då träffades vi och såg... Arsenal, eller var Southampton Arsenal? Jag kommer inte ihåg här i Premier League.
Var det då
i
december. Gäng med 4-0?
Ja, precis.
Ja, det var förra säsongen var annandag jul.
Ja, precis. Nej, det var i december. Början på december.
Jaha, nu i år tänker
jag. Ja, precis. Okay. Nej, förra året.
Ja,
det är 2017.
Ja, jo,
jag är inte med. Jag är inte med. Ja.
Och det var inte, då, alltså, jag gillar Axén, det är kul att sitta och prata, men det är inte så roligt att sitta och titta på... Alltså jag är för mycket supporter för Arsenal så jag kan inte sitta och... Ja, grattis. Eller jag får ha svårt för sånt där. Så att det...
Men för det, ja, precis. Du är också supporter, Arsenal-supporter. Samtidigt som det är alltså, professionell tränare, coach. Alltså Sverige toppskikt. Hur mycket supporter... Alltså, när du kollar på Arsenal, hur mycket supporter är du och hur mycket tränar... Alltså mycket tränarglasögon har du på när du kollar på Arsenal. Mycket supporterglasögon, förstår vad jag menar. Ja. Har du när du...
Jag är... Vad kan man säga? Stort sett 100% supporter faktiskt. Jag har så mycket känslor så att jag har svårt att titta så där analytiskt. Eller, och det är inte min... Alltså, att se Arsenal, det är min avkoppling att vara supporter. Jag har ju varit... Innan jag spelade själv så var jag supporter. Innan jag var tränare så var jag supporter. Så att jag gillar liksom den... ja, det är ingen rolig del av mig själv kanske. Men jag gillar att få utlopp för det här och sitta och vara engagerad. Så då blir man inte lika taktig. Sen har jag kanske en större förståelse än vad kanske andra supporter har för när det gäller Wengers beslut, byten, allting sånt där. För jag vet att det finns en anledning till varför man gör det här. Så att jag väldigt i stort sett aldrig sitter och gnäller på honom. Varför han gör det här eller vad håller han på med? Någonting. Jag vet att det finns en anledning till det. Det är han som exakt 100% har koll på läget. Och det får man ha respekt för. Men däremot så kanske jag gnäller på spelarna och tycker liksom att det är dåliga prestationer eller på domaren eller på ja, allt annat. Så att, väldigt mycket supporter.
Då har jag en fråga. Det här pratade vi om förra gången.
Ja,
när Alexis Sanchez då får spela 90 minuter mot Crystal Palace som är en av våra viktiga spelare och de andra som byts av, Iwobi går av.
Elneny gick väl av då? Elneny gick väl av och sen skulle han ju... Ja just det, var hans sista match innan afrikanska.
Precis, han plockade av Elneny. Ja. Det förstår inte jag riktigt. Hur tror du han tänker där? När alltså, man inte plockar av Alexis Sanchez så kanske behöver vila. Alltså han är ju hårt matchad både i landslag och i Arsenal då. Och så plockar av ytterligare
istället. Jag vet inte hur, för att man, ibland kan man ha liksom en plan när man spelar mycket, när man spelar Premier League, man spelar FA-cupen man har. Så att man kanske har ändå tänkt vila honom. Nu vet jag inte exakt, för han spelade väl inte mot...
Han spelade inte mot...
Preston.
Nej, precis.
Så det kan ju liksom vara en anledning. Sen kan det också vara att han hade kanske tänkt byta honom. Men det kan vara någon känning eller det kan vara någonting på Iwobi eller någonting som gör att man byter. Jag är helt säker på att det finns en förklaring. Men lika lite som jag kan ge en förklaring så kan någon annan göra det. Men jag förstår ju att man funderar på det. Men jag funderar inte på det. Alltså det är en sån här, blir en sån här icke-grej för mig. Utan jag förstår att det finns en anledning. Sen vad den är, då måste jag ringa honom själv. Och så bra lär jag känna honom. Så
nej,
att
du har inte hans nummer. Nej.
Inte på ettan på speed.
Nej, det var jag igen.
Liam Bradys telefonnummer har jag. Men det...
Du skojar.
Nej.
Du blir helt ställd.
Nej, det blir jag värre.
Nej, men han var...
Hur ofta smsade du med Liam Brady?
Nej, det är inte mycket nu. Men han var ungdomsansvarig då och hade Sebastian Larsson när jag var förbundskapten för 85-erna. Så att, då var jag där och besökte och pratade med honom några gånger. Så att,
Just det, jävlar.
Han är ju på väg till Blåvitt nu, säger Sebbe Larsson.
Är det sant?
Ja, det har väl gått riktigt.
Det utvecklas mer och mer än Blåvitt-podd.
Nej, det behöver vi inte ta.
Men sett till Arsenal överlag då, och alltså, givetvis också Wenger, hur tycker du att säsongen har gått hittills? Det har ju gått spelats lite mer än hälften av ligan, och så nu klivit in i både FA Cup, gått vidare i Champions League. Hur tycker du att säsongen har varit överlag?
Det har varit okej. Okay. Jag tycker att det finns fortfarande delar i spelet som jag tycker skulle vara bättre. Och det finns försvarsmässiga bitar som jag tycker inte ibland ser tillräckligt bra ut. Och, när Korsälen är borta här, och då har man kanske inte. Jag tycker inte Gabriel klarar av att spela mittback i topplag i Premier League och Champions League. Och Mustafi tycker jag har varit det är en bra mittback, men det har darrat lite tycker jag.
Det känns som Mustafi inte är riktigt, han är en bra mittback, men det känns som han inte riktigt är där än. Han behöver fortfarande Korsälen bredvid sig för att vara bra. Nu hade han Gabriel bakom sig, och för att vara en riktigt bra mittback så känns det, då kan man ta upp alltså gubben bredvid sig ett snäpp. Det känns tvärtom som att Gabriel drog ner Mustafi ett snäpp.
Ja, men tittar man på Gabriel, hur han spelade försvarsspel senast där mot Preston, så han ställer offside på eget bevåg, och det var...
Men du som så förstår en tränare...
Satten hade bättre försvarsspel också.
Du som förstår en tränare, oftast. Hur kan han spela med Gabriel?
Ja, det vet jag inte faktiskt. För att så måste man ju titta på vad de har för mittbackar och vad man tror potential och allting. Just värvning av spelare, det är inte så lätt som man tror, utan du ser en spelare i en annan miljö och så ska du sätta in dem i ditt sätt att spela, och du försöker göra på ett sätt, men ibland blir det inte tillräckligt bra. Och jag tycker att Arsenal har lite problem på mittbackspositionerna där. Men spelar Koscielny och Mustafi, så tycker jag att då, men backupen tycker jag inte tillräckligt bra.
Tror du att det var, jag lyfte tidigare, och du har egna erfarenheter av det här själv, kan det vara en språkbarriär där? Att hans engelska är inte speciellt bra. Han pratar väl spanska i och för sig.
Portugisiska.
Ja, han är portugisiska. Ja. Vi har ingen som pratar portugisiska i backlinjen.
Jag tror inte att... språk tror jag är väldigt underordnat när det gäller att spela fotboll. Utan det är speluppfattning, spelförståelse. Ja, ja.
Okay.
Det är bara att titta på hur lagen ser ut. Liksom. Det är ju olika nationaliteter. Man pratar väldigt lite. Utan det är mer agerande. När en spelare gör någonting så måste en annan agera på samma sätt. Så jag tror att spelarna måste förstå varandra, och det är liksom speluppfattning. Att träna ihop och göra saker. Så en fattar beslut så måste den andra göra. Och jag tycker Gabriel, han agerar väldigt mycket själv i sina beslut, och det är väldigt svårt att veta vad han ska göra.
Ja, väldigt obegriplig och oberäknelig. Ska jag säga något poetiskt?
Ja.
Fotboll, det spelar då ska man spala... Nej, nu kommer jag mig helt. Fan, jag förstör det här. Man ska prata fotbollens språk.
Ja, det är viktigt till det.
Bra sagt, Filip. Ja, tack så mycket, Filip. Tränarperspektiv och Arsenal då, har du någon speciell drömspelare i deras trupp som du så här tänker, eller hur tänker man som tränare, fan vad jag skulle vilja liksom ha Alexis i mitt lag och kunna få styra och ställa över han och kunna få träna han, förstår jag menar?
Att man vill ha de spelarna.
Eller så här, finns det någon spelare i Arsenals trupp som är en tränardröm helt enkelt?
Jag tycker liksom de har ju två klassspelare, Alexis och Özil, alltså det är ju... Jag tycker man ser så fort en, eller som det var nu senast, båda är borta, så blir det, alltså, det är så stor kvalitet på dem, så att de behövs. Så att det är de två som tycker jag är skillnad ibland på om man ska vara toppen av Premier League eller om man ska hamna lite längre ner. Och naturligtvis måste de vara superform när man ska in i Champions League nu mot Bayern.
Ja, jag håller helt med dig, de är ju ett eget skikt. Och speaking of Alexis Özil, så är deras kontrakt, det här har vi pratat om jättemycket i podden, börjar bli tjatigt, men deras kontrakt är på väg att gå ut. Och det är kontraktsförhandlingar hit och dit. Hur går en sån kontraktsförhandling till? Det kan inte du sitta och avslöja dina branschhemligheter.
Jag vet inte, jag är ju inte sportchef, så att jag har klarat mig från alla såna här saker. Jag säger till min sportchef, det här vill jag ha. Ibland blir det så, ibland blir det inte. Utan det är naturligtvis massa olika faktorer som väger in. Ekonomiskt är en, men sen är det också utmaning för spelarna och hela den biten. Jag såg att Özil hade sagt nu liksom att Jag kan tänka mig, eller jag vet inte om det stämmer, men förlänga om Wenger förlänger. Alltså att han har ju ett förhållande till Wenger som är positivt. Så att det kanske är där man ska börja då, att om man är som klubb och det är att Özil vill och att Wenger, så hamnar man i en sån situation. Så att till och med det är ju liksom en förhandlingstaktisk sak.
Jag läste också det uttalandet, och det tycker jag ändå låter positivt, att han trivs under Wenger. Men så har ju Wenger blivit lite av en vattendelare i Arsenal-falanger. Att det är många som är alltså Wenger-hatiska, Wenger-out hela den biten, som nu skulle gå ut med en hatdemonstration mot Özil för att han gillar Wenger så mycket. Hur vad ställer du en sån bit? Alltså det är helt absurt att sånt...
Nej, det tycker jag, det har liksom inte med egentligen supporter, alltså det ska man har inte med det att göra. Det är liksom inte påverkan av det hela, utan det hamnar på helt fel läge tycker jag liksom, utan man måste någonstans acceptera liksom vilka som bestämmer, vilka som beslutar, och i det här fallet så är det liksom styrelse och sen är det nedåtgående vad man ska göra. Och
hur mycket tror du Wenger märker av den Wenger out, vad ska man säga, det är ju inte Wenger out vind som blåser fram och tillbaka titt som tätt, för det gör den ju, så fort det går lite dåligt så höjer ju alla sina Wenger out-skyltar. Och hur mycket tror han märker av det där?
Jag vet inte, han har varit kvar i så många år, han har varit med om så mycket, så att vad som hände, jag har ju säkert funnits för 10, 12, 15 år sedan. Man lever ju nuet och då upplever man det som att det är en väldigt storm nu, men det har ju säkert varit under många, många år, och har han hållit sig kvar så här länge så tror jag att han är ganska luttrad över och kanske inte bryr sig så väldigt mycket om det, utan man jobbar på och gör sitt bästa. Och när andra anser liksom, och då menar styrelse och sådana, anser att han inte är tillräckligt bra, så hittar man en ny. Och det kanske, den tiden kommer ju komma, och då
det kommer att komma, han kan ju inte sitta för evigt. Alltså det känns som att, för det var väl också tal om att han skulle förlänga 2 år. Wenger 2 år till.
Ja.
Vilket då kanske då som du sa till Özil, sa att han förlänger 2 år till, vilket bara ser positivt.
Men det kan bli ett dominoeffekt där om Wenger inte blir kvar, och då kanske inte Özil var kvar.
Och då
om
inte Özil går,
då kommer nog inte Alexis vara kvar heller, tror jag.
Nej,
jag tror att tappar man en av dem så är det kört.
Ja.
Men jag ser på Ferguson när han slutade, så det var inte så lätt då. Det var ju säkert, även om han var kanske mer framgångsrik än vad man är totalt sett med titlar, så var det inte så lätt sen att hitta rätt.
Det var ju fortfarande inte Ferguson heller också. Evra gick ju till exempel, gick inte Vidic och Ferdinand i samma veva. Alltså många av Ferguson
var ju gubbar. De var inte bra. Alltså han fick ut det sista lilla av de spelarna, tycker jag, då, sista året. Och sen, okej, men nu lämnar jag.
Ja, var det så? Eller
det kändes där lite så.
Jag tror också att det var på att nu kommer Ferguson gå, då vill inte vi vara kvar heller. Vi har gjort vårt för den här klubben, då vill inte, och vi har gjort vårt för Ferguson, då vill inte vi vara kvar heller. Jag tror det kan bli samma effekt när Wenger går också.
I alla fall om jag säger så här, så måste man respektera det, att det här är en av de absolut bästa spelarna, inte bara i Arsenal utan i hela Premier League och kanske i världen, och han har ett förtroende för den här tränaren. Och jag tror inte, som Özil, så handlar det ju inte att han får spela, för att det har han ju fått göra i vilken klubb som helst. Det finns ju någonting som han tycker är bra, det måste man nog som supporter ha respekt för. Det här är liksom en absolut bästa spelarna som tycker att han har en väldigt bra tränare och vill ha honom kvar för att han själv ska vara kvar. Så att det skulle nog jag lyssna på väldigt mycket, och det kan också generera i att andra spelare som är väldigt bra kanske på sikt kan komma till Arsenal, och att man på så sätt
kan... Definitivt, om man fortfarande kan locka med att du får komma hit och spela med Özil, som i sin tur vill spela under Wenger, så det skickar väldigt bra signaler utåt.
Ja.
Sen att det är Wenger out-floran inte gillar det lika mycket, det kanske får stå för dem.
Ja, jag har ju inte till dem. Jag har alltid varit gillat han. Hans målfirare är bland det bästa som finns. Alltid så. Ser ut som han rider på en häst ibland. De har gjort någon parodi.
Alltså, man ser den målfirandet, då mår man gott. Då mår,
ja,
man gott.
Eller den bilden när de har dragit hans rock så han är typ 15 meter lång.
Ja, just det, hans rock. Ja. Det är fint. Men jag tyckte det var bra sista ordet. Vi ska ju arbeta oss vidare i podden och prata senaste match, som då var FA Cup-matchen mot Preston. När vi... Trots Gabriel i backlinjen på att säga, och mycket om och men, gick och vann med 2-1.
Ja.
I slutminut. Var första halvlek, om jag får börja ta, säga, var ju bland det sämsta jag någonsin sett.
Hur så hård.
Men det var ju så jävla dåligt.
Det såg inte bra ut i alla fall.
Det var ju, alltså, vi kunde ju lägga under med 3-0 i första halvlek också. Alltså, jag finner inte ord för hur dåliga vi var.
Nej, jag håller med. Jag tyckte det var riktigt dålig första halvlek. Alltså, jag tycker försvarsspelet var... Alltså, Arsenal, oavsett liksom vad man möter, så backlinjen såg väldigt osammanhängande ut. Jag tycker Mustafi är den som ändå försöker hålla ihop det.
Men han räddar upp många situationer som inte ens borde uppstå från första början.
Ja, men det är... Jag menar, nu hade de en väldigt... ung högerback här som klev in, och som Maitland Niles, som inte, jag vet inte hur mycket han har gjort. Och, sen tycker jag Gabriel kanske mest har spelat till höger. Han har ju spelat högerback, och så har han spelat höger inneback när Korsälny har spelat.
Ja,
och så fick han spela vänster inneback nu. Och så har han Monreal bredvid sig som... Ja, det såg så vimsigt ut. Så jag vet inte om den här backlinjen hade haft en eller två träningar ihop. Det var den stora delen, tycker jag, att försvarsspelet och framförallt backlinjens agerande var horribelt emellan.
Och vi har ju velat att Holding ska spela. Framförallt den här matchen tänkte jag definitivt att Holding skulle få chansen.
Han fick komma in på slutet, men jag tyckte det var verkligen snålt med speltid. För jag tror att han hade, alltså säg högerback, hade man kunnat spela Holding. För han, Maitland Niles, visst han är ung som tusiken. Och är en 18-19 bas, ska komma in i en backlinje som han inte har spelat med någon gång innan. Det är klart, det är lätt att hänga honom, men han får ju inte en lätt uppgift.
Nej, och sen tappade man i... Man brukar ju gå väldigt mycket med båda ytterbackarna. Och nu gick ju Monreal, men han gick ju inte speciellt mycket. Och det kan också vara en instruktion från Wenger att liksom safea defensiven. Men det blev en blandning av...
Ingenting.
Nej, precis. Det var... kan ju inte bestämma sig.
Nej.
Men jag tänkte på det där så uppställningen att... Vi har alltså, det här är ingen A-trupp, men det är heller ingen C-trupp. Maitland Niles är väl den enda egentligen som inte hade kunnat starta en match i ligan.
Alltså,
för det var ju stort sett en startelva som kan bli alltså sanning. Om nu Özil och Sanchez skulle vara skadade, så är vi ju där typ.
Ja, det är ju den bittra sanningen.
Så att på något sätt sänder det rätt signaler att man går för FA-cupen även mot ett lag som är betydligt sämre rent på pappret. Mm. Men motivation slår ju klass, det som man i första halvlek. De krigar på, det är ju deras VM-final liksom.
Det där är ju, ja men det är fotbollens A och O, rätt om jag får fel Peter, men motivation slår ju klass alla dagar i veckan, så enkelt är det ju.
Nej.
Nej,
är det det?
Fan, du blir slog mig på fingrarna, det tycker jag om.
Och säga, om jag är 100% motiverad,
ja,
och Patrik Sjöberg har haft en bra kväll ute och rökt lite, så kommer han att slå mig, så kommer han vinna mot mig varje dag i höjdhopp.
Okej, fast man är ingen höjdhoppare, men de här är ju ändå professionella fotbollsspelare.
Mm. Så inom samma ramar så slår motivationsklass.
Men annars... jag är lite anti mot såna här gamla klyschor, ursäkta.
Ja, jag älskar dem. Men
och då blir det så här, motivation slår klass. Jag har haft någon tränare som sa, det var enda han sa, var motivation slår klass, grabbar, nu går vi ut och vinner. Och så förlorar vi, så var det liksom, vad berodde det på? Hade vi inte motivation? Ja, eller vad
liksom, okay. De är jävligt tacksamma när de funkar, men när de inte funkar som
är precis så att det, jag tror ju, det finns nog delar liksom hos Arsenal att man är motiverad, men
vi har ju suttit här i podden när vi ändå pratar om motivation och nu är det lite så här silly season tider och sådär, så har ju vi sagt, nu får du rätta mig om jag har fel Tobias, men vi har sagt så här, det är egentligen ingen spelare som behövs köpas in, för det är många så här, vem ska vi köpa och sådär. Utan vi har ju sagt att det är ju ingen spelare som behöver köpas in, utan det är en motivation som behöver köpas in. För de ser så jävla loja ut ibland. Och nu även denna första halvlek mot Preston. Mm. Hade de bara höjt ribban och så här skärpan ett halvt snäpp, så hade de ju kört över Preston utan att ens...
Jag tror att de här spelarna borde vara... Det borde inte vara någon större... Alltså det är ju folk, alltså Ramsey som har startat tre matcher. Han borde vara hur motiverad som helst för att vara med. Alltså, så att däremot så kan det ju vara, om det nu är kort tid och man spelar väldigt mycket matcher, så är det liksom det är väl en anledning till att man ibland går runt på spelare, för att man kan inte köra alla hela tiden. Alltså det är svårt kanske ibland att ladda om, och det är lätt att sitta vid sidan och säga men man ska vara 100% i varje situation, varje där. Men jag tror att många av de här är professionella när de går ut, och de vill vinna de här matcherna. Ibland så fungerar det inte riktigt. Och det blir liksom, är det motivationen? Eller är det liksom, när vi sätter in nu i Våby som en tia liksom i det här, och vi gör om lite. Vi har en högersida som är med Lukas och Maitland som inte har spelat ihop speciellt mycket. Så, vad är det? Är det motivation eller är det de taktiska? Eller är det, man säger, ja, relationerna ibland mellan spelare som inte fungerar? Ramsey slår bort en väldigt massa passningar på växeln. Varför gör han det? Ja, slår ju bort ganska mycket bollar emellan.
Är det en naturlig förklaring att de helt enkelt inte har spelat ihop tillräckligt mycket?
De spelar ihop på träningar.
Underskattar man den faktorn att de inte har spelat ihop, alltså sätts på prov?
Det här laget som de spelade, det vet jag inte hur mycket de har spelat ihop totalt sett. Sen är det viktigare då att, alltså det är kanske inte så viktigt att Montreal och vad ska man säga, Lucas har spelat ihop, alltså vänsterback och höger wing. Nej, det spelar ingen roll, för de har inte så mycket passningar i laget, men just de här relationerna som är nära varandra, så är det viktigt att man har gjort. Och man har ju liksom en startelva, man har spelare som är både skickligare men också bättre kanske i relationer i det hela. Det var väl en sån här, när Bergkamp var som bäst och allting, så var det ju viktigt med att, alltså man sprang, att Ljungberg sprang, att Henry sprang. Man visste vad man skulle
bäst, vi
man med. Visste vad man skulle springa någonstans. Men ett sånt här lag som mot Preston, så är det inte säkert att de har fått tillräckligt mycket tid på träning för att spela ihop sig till en sån här match. Så, vi pratar om Liverpool Plymouth här. Det är, alltså, de här lagen som kommer under är inte så dåliga som vi ibland tror. Alltså det är, engelsk fotboll är bra. Jag såg de här satterna. Alltså. Division 6, alltså det var spelare som var riktigt skickliga individuellt. Sen finns det en anledning till att de ligger där nere. Så att ibland tror jag att vi underskattar de här lagen. Och det är därför det sker skrällar. Att man kan inte kanske ställa upp med för mycket B-lag i FA-cupen. För då åker man ur. Utan man måste kanske ha det. Men man måste också se till att spelare klarar av den här hårda matchningen som är att... Ska man vinna Premier League, man ska vinna FA-cupen, man ska vara i Champions League, så finns det en klokhet också att matcha laget på rätt sätt.
Så det var taktiskt att åka ur ligacupen med andra ord?
Man ska ju försöka vinna allting, men man spelade med ett lag kanske som inte var tillräckligt bra då. Så att det
får man ändå se som en liten förlust i ett stort slag på något sätt.
Men då City tvålar väl dit, eller de tvålar ju dit West Ham 5-0 tror jag det var.
Ja, nu är FA-cupen.
Kan det vara enklare då att spela mot ett lag som du spelar två gånger mot under säsong än att då spela mot ett lag som du inte kanske har så bra koll på? Det är klart att de har scoutat Preston förmodligen och kollat liksom hur spelar de fotboll, men West Ham känner ju ändå City på ett annat sätt än vad vi känner Preston.
Framförallt så tror jag att jag tror att det har stor betydelse hemma borta. Och när man kommer, jag vet att i BK Häcken när vi spelade på, ja nu har vi en snygg arena i Bravida, men när vi spelade på Rambergsvallen så var det ju ibland lag som kom dit som, det var jobbigt att spela där, för det var en sliten arena, omklädningsrummen var små och det var alltså en miljö som inte, och nu vet jag inte hur Prestons omklädningsrum, man kom upp till Gävle och klev in i det omklädningsrummet, så alltså det är små saker som kanske som ibland kanske påverkar miljön, och miljön är ett igenkänning, och spelar du hemma, alltså City spelade hemma nu mot West Ham och du behöver, slipper resa, du är tätt mellan matcher, så att Preston ligger en bit bort, så att man ska sätta sig på den här och hur man nu åker och resa iväg och det finns, jag tror att det är bland en klar fördel när du spelar täta matcher att spela hemma än att spela borta.
Det tror jag definitivt.
Kan det spela in då till Bournemouth 3-3 matchen också? Vi hade ju två hemmamatcher där innan, så det är klart det kommer en bortamatch. Men att då, okej, nu i den sista matchen är en bortamatch och då ska man åka till Bournemouth.
Sen har ju Bournemouth den här säsongen varit riktigt starka.
Ja, de är duktiga bort. Ja. Så att det kan väl också spela in då såklart. Men där tyckte jag verkligen, precis som mot Preston första halvlek, att vi ställer ut skorna lite.
Vi är så jäkla dåliga.
Alibi-spelare sa min tränare i hockey. Ja. Man var på planen, men man deltog inte riktigt.
Jag tycker också att i den matchen så kan man säga att Bournemouths försvarsspel, alltså deras aggressivitet, såg ut som Arsenals försvarsspelare är som bäst. Och det menar försvarsspelet på motståndarens planhalva högt upp. Bournemouth, de gick på målvakt, de gick på backar, de stressade press hela tiden. När man var en man mindre så körde man på samma sätt. Och det tycker jag är liksom en klar utveckling i Premier League. Alltså att det är många fler lag som agerar försvarsmässigt som Arsenal och Liverpool, de här lagen med en hög press. Man jobbar väldigt hårt. Sen kan man inte göra under 90 minuter. Och då utmanar man motståndarens passningsspel att klara sig och spela ur situationer. Och mot Bournemouth var inte Arsenal tillräckligt skickliga. Varför? Jag tror inte att det är motivation, utan när man ibland saknar, och nu, för Özil var inte med i den matchen heller, va? Man Nej. Saknar liksom den här spelaren som med sin touch kan liksom lösa upp det.
Cazorla har vi nämnt väldigt mycket
tidigare. Cazorla, ja, exakt. Där har du ytterligare. Du behöver flera sådana spelare. Och, oavsett hur Arsenal gör nu med sitt mittfält och hur man gör, så Cazorla och Özil bara drömmer om att ha båda dem på plan. För att det blir en annan dimension på deras anfallsspel.
Ja. Fy fasen. Men anfallsspel hade vi knappt mot Preston i första halvlek, om vi ska vi måste prata klart om det här, för det hände ju lite roligare saker sen också. Låg ju med 1-0 i halvlek. Vad tror du hände i omklädningsrummet i halvlek? Eller hur går man in som en coach där och så här, skärp nu för fan? För andra halvlek direkt såg man ju att de låg och pressade på och lånade ju inte ut bollen en onödig sekund.
Jag tror spelarna kände det själva också, att det så här, det här var inte bra, snackar ihop sig lite att nu får vi skärpa oss liksom. Att man går till sig själv och går till de andra. Nu steppar vi upp, nu får vi lösa detta typ. Så det är inte kanske bara tränarens jobb att, åh nu var det dåligt, nu får vi lösa detta.
Hörru ni, ja. Nu är ni dåliga. Nej, det är klart, utan det känner man ju kollektivt kanske. Men jag försökte utställa en liten vinkla.
Ja, jo, men det känns som det kan vara en del av sanningen.
Ja, jo, det är sant, det är sant.
Ja, men det finns ett, alltså det här med hårtork, och det finns ett uttryck som heter regression towards the mean, det vill säga att sämre en insats har varit, så är förutsättningen att det ska bli bättre, den är liksom optimal. Det kommer att bli bättre. Och har du gjort en helt suverän första halvlek, och så kommer det att bli sämre. Alltså det är en logik. Mm. Jag har en tränarkollega som jag jobbar ihop med, och han låg under med 3-0 i halvtid. Och han gjorde någonting. Spelarna gick in i omklädningsrummet. Han var så förbannad. Så jag orkar inte se dem, så jag går inte in i omklädningsrummet. Jag sitter kvar ute på bänken. Så han satt kvar ute på bänken. Spelarna var inne i omklädningsrummet och undrade, fan, här kommer han. Liksom, han kommer vara tokig nu. Så spelarna gick och pratade om när tränaren skulle komma in och vara galen. Mm. Ska han sparka på någonting? Vad han ska göra? Han kom inte. Så han satt kvar där ute. Alltså, pausen var klar. Då gick spelarna ut. Han satt där på sin bänk. De gjorde 1-3, 2-3, 3-3. Matchen slutade 3-3. Och han sa efteråt, så sa han, att det är så väldigt överdrivet vad man tror att man ska göra om det har varit så extremt dåligt eller det har varit extremt bra. Så det här med en hårtork, det är ju ofta så att har man gjort en väldigt dålig, då går tränaren in och så höjer han rösten lite och så går spelarna ut och så blir det bättre. Men jag tror att det är också överdrivet, för att som du var inne på, spelarna, man sitter där och säger, det här är inte bra. Man vet att man har gjort en dålig halv. Ja. Så det blir bättre. Så att tro på det här med hårtork och någonting sånt där, det är...
Men det kan inte, man ju dra paralleller till privatlivet, att silent treatment från frugan är ju alltid värst. Ja. Det är ju ungefär samma sak.
Ja, exakt.
Eller den här från Pärnan, jag är inte arg, nej, jag är besviken.
Jag är bara besviken och bara, nej, nu Filip, det är du får fan ta skärpa dig. Alltså. Men 2-1, det kom 1-1 ganska tidigt. 2-1 kom, om vi ska gå ganska rejält fram matchen, av en gubbe som vi alla älskar att hata och några älskar att älska, nämligen vår Oliver Giroud. Jag ska bara dra lite snabba stats om hans fantastiska vecka som han har haft, om man blickar tillbaka lite. 4 mål på 4 matcher. Först börjar på
2 assist. Kan jag lägga till?
Jag kommer dit. Okay. 4 mål på 4 matcher, det började på söndag när han gjorde världens snyggaste fotbollsmål genom alla tider. Det har du sett mot Crystal Palace. Blev också uträttad till matchens lidare. På tisdag, 2 assist. Det här är då mot Bournemouth-matchen. 2 assist. Mål i 91:a minuten. Återigen utsett till matchens lidare. Och då på lördag då mot Preston. Mål i 89:e minuten igen. Är det en guldsträcka han är inne på nu?
Han ska vi fortsätta spela, tycker jag.
Ja, men ska vi ta lite litet snack om Giroud? Vi pratar ofta om Giroud, men han ska fortsätta spela.
Jag har en fråga här då som är tränare. Nu han är ju riktigt het. Han har fått... Även när han har varit bänkad och kommit in har han gjort mycket mål. Så att i år har han ju väldigt, väldigt bra statistik. Och han verkar hitta målet och assist också såklart. Det är lite okonventionellt för han kanske. Men det går inte att peta nu. Jag tycker det är helt omöjligt. På något sätt. Alexis vill man ju ha det framme. Men det är ju svårt att peta en kille som avgör, kvitterar i 91:a minuten, han avgör 89:e. Han verkar vara inne i ett stim.
Jag som inte är alls bra på att träna. Nej, men jag skulle ändå vara lite hård och sätta in, är Alexis 100%, Giroud 100%, så sätter jag Alexis på toppen då. också med då facit i hand att jag vet att Giroud kan komma in och förändra en match från bänken på ett helt annat sätt. Nu vicklar vi alla våra öron till...
Ja, nej, men jag kan förstå tankarna så här, men får gå tillbaka lite med BK Häcken. När jag tränade dem här så hade vi en väldigt het brasse, Paulinho, som vi spelade till vänster, som var den här djupledslöparen som kom in i banan och som gick väldigt mycket och väldigt mycket mål ifrån från en vänsterposition. Och Alexis är, tycker jag, liksom en samma, om man säger, typ, alltså en väldigt offensiv spelare som kommer in där. Så att man kan spela honom vänster. Men jag tror också att, jag hoppas kan jag säga, att Welbeck kommer tillbaka. För att jag tror att han kommer att vara en bättre, totalt sett bättre forward och göra mer mål än vad Giroud gör. Och det finns delar egentligen. En som jag la märke till här. Han gör det där fantastiska målet.
Ja, det är
Skorpionen, ja. Och så är det några dagar då, så möter man Bournemouth borta. Och så startar han naturligtvis då. Jag tycker han är absolut inte bra i den matchen. Men den stora saken, jag vet inte om det är någon annan som reflekterar över det. Men Sanchez var ju frustrerad där. Han hade ju missat chanser och allting. Men reflektionen är 91-06 i den matchen. Så gör ju då 3-3.
Ja.
Ja. Mm. Vad händer då? Jo, då tycker han att det viktigaste i det här, när man... En man mer, man kan vinna. Det är 6 minuters tillägg. Det innebär att det är nästan 5 minuter på att göra ett 4-3 mål. Då tycker han att det är mer intressant att springa ut till kort eller långsidan och köra någon påhittad målgest som han då har funderat på. För det här är ingenting som bara dyker om. Han har tränat. Han har tänkt så här, gör jag mål nu så ska jag köra den här skorpionmålgesten.
Ja,
där ute. Och det man ser där, det är också att det är någon som springer och försöker dra in han på plan. Jag tror att det är Gabriel faktiskt som först lockas med. De övriga, om man ser i bakgrunden, det är liksom Sanchez och de här. De springer i 100 till mittlinjen för att lägga upp bollen. Ja. Det här tar alltså 20-25 sekunder. Exakt 96 så blåser domaren av. Och för mig liksom som tränare blir det så att hade man spelat de här 20-25 sekunderna till, om inte han hade sprungit ut dit och spelat ball och gjort massa saker, så hade man kanske vunnit. I matchen mot Preston så dyker han upp som lagkapten. Han är lagkapten. Och då liksom tänkte jag när han... Men, varför är han lagkapten? Är det den optimala lagkaptenen? Det var en egen reflektion, ja. Så jag vet inte, men jag tyckte liksom att gör man, jag tror inte Sanchez, jag tror inte Özil, gör man 3-3, Bournemouth borta, man är en man mer, klockan står på 91, då hämtar man bollen i målet, man springer full fart, 100 meters lopp, lägger bollen på mittcirkeln och sen är man klar för att göra det här 4-3 målet. Det är för mig vinnarskalle, det är för mig 100%. Giroud är inte där, han är någonting annat, han är någon annanstans emellanåt då. Därför hoppas jag att Welbeck snabbt tillbaka och Giroud ut på bänken. Och så kan han hoppa in och göra de här målen.
Det här är ett sjuhelvetes intressant utlägg.
Men kan det vara därför Alexis också är så jävla förbannad efter matchen?
Det var min tanke också. Kan vara så.
Ja, för han var ju fly förbannad efter bollen. Man får kasta vantarna och han sa typ fuck off till någon. Alltså det ser man ju på hans läppar att han gör det här.
Ja.
En arm upp. Fuck off. Men... Till vem ser man ju inte, men Giroud står ju där borta. Kan det ha varit en sån grej?
Kan ha varit sånt, för att jag är helt säker på att jag såg, alltså, man ser spelarna, några som springer full fart tillbaka, och jag tror Sanchez är en av dem. Så att, det vet jag inte, men jag tycker att man får inte ägna sig åt en målgest ute på kanten när man ska vinna en fotbollsmatch.
Om det hade varit 4-3 hade det varit mer logiskt, eller? Delvis få dra klockan samtidigt som...
Alltså 4-3 hade ju varit... Eventuellt 4-3 precis. Mål med det, ja. Jo, det
är
sant.
Där är det någon annan grej. Där hade väl du kanske tyckt det varit okej då, antar jag.
Ja, exakt. Ja. Då kan det vara taktiskt sett att man gör 4-3, liksom att få döda tiden på det hela. Så att
från att, men det jag inte tycker om, där jag tycker egentligen fotbollen har ett problem, är när det blir ett rött kort så. Som han fick, jag tyckte det var billigt rött kort som Borne fick. Men att det tar nästan 3 minuter för han, från att det händer till att han är av plan och spelet igång igen. Och det blir inte 3 minuter tillägg för den incidenten. Det tror jag verkligen inte.
Nej. Det där kan man faktiskt göra ibland. Man kan... Jag fick Jag var väl inne och skrek några gånger när jag tränade BK Häcken. Just om det här med övertidstid. Så när vi satt efteråt och tittade på hur mycket tid som hade lagts till i förhållande till skador, byten och allting. Och ibland så stämmer det inte. Och jag tycker att man skulle kunna ha kanske en som gör det här på ett bättre sätt så att det blir rättvist. Att, hur mycket exakt tillägg är det? Men man kan kolla efteråt. Det kan man göra med varenda match egentligen.
Helt enkelt. Ja, och precis. Det tror jag är i alla, eller i fotbollen överallt, att det är så. Att ett lag som leder kommer maska.
Ja.
Ibland ser man det att det kan vara ett mål och så redan när det är 60 minuten så börjar masken ner lite. Det tar längre tid, målvakten tar längre tid på sig. Okej, han får gult kort för maskning, men han kommer aldrig få ett rött för maskning. Det tycker jag också är rätt sjukt.
Ja, men det är sant. Det är sant. Och det är bara att smälla in lite statistik här. Att det finns inget annat lag i Premier League som har fått så många gula kort till sin favör för maskning som Arsenal. Hängde det med där? Att motståndarlag som möter Arsenal, de får oftast gult kort av maskning. Hängde med där? Jag har en annan sak. Du pratade om så här lagmoral, att Giroud fjantar sig. Vilket han kanske lite grann gjorde efter det 3-3-målet mot Bournemouth. Och övriga laget kom med en helt annan moral och hämtar bollen och sånt där. Jag har kanske en fråga på det spåret som kan vara jättelätt att svara på. Eller som... ja. Som kanske inte är det helt enkelt. Men den här säsongen, det kom återigen ett sent mål nu av Giroud. I 89 minuten tror jag det var. Snygg assist från Lucas förresten. Lucas tyckte det var för jäkla bra mot Preston. Han ska ju spela nästa. Ja, men det ska han.
Han har ju tagit stora kliv framåt på senaste.
Ja. Men det är återigen att det blir ett sent mål i en Arsenal-match. Sent mål som ger poäng. Det började med Southampton hemma. Cazorla, mål på straff i 95 minuten. Hall borta, Xhaka i 92 minuten. Där ledde vi i för sig med 3-3 redan, så blir det 4-1 mål. Men i alla fall. Nottingham borta, Oxlade-Chamberlain i 90 minuten. Burnley borta, Koscielny gör mål i 92 minuten, vilket blir en 1-0-vinst.
Det var ju handen, va?
Var det inte Bissakletan?
Var det Bissan?
Eller var det handen?
Burnley var väl handen?
Ja, det var han. Ja, fel av mig. Ludogorets hemma, Özil, mål 87 minuten. Ja, det var en 6-0-vinst, men ändå, den är med i statistiken. Ludogorets borta, en 3-2-vinst blir det. Och Özil gör mål i 87, det är det där när chippar över målvakten och backar och allt vad det är. United borta, Giroud mål i 89 minuten, nick mål. Bournemouth hemma, Alexis i mål 91 i första. West Ham borta, Alexis i mål i 86. West Brom hemma, Giroud då, gör mål i 86 i en 1-0-vinst. Bournemouth borta, Giroud i mål i 92 minuten. Och efter det apar sig hela den biten. Nu Preston borta, Giroud 89 minuten. Det är väldigt många mål som kommer i slutet. Och min fråga då, alltså, eller diskussionsunderlag. Vad betyder det här för laget? Eller är det bara tur på tur på tur? Eller är det resultat av långsiktig...
Jag tror man jobbar sig till det. Att många bra grejer som är tidigare, kanske i halvleken, har lagt upp för en bra chans som kommer senare.
Och just den här biten med lagmoral också. Vad betyder det här? Att få med sig många... För jag tror också att de här, visst, Ludogorets hemma, vi vinner med 6-0, men jag tror ändå att det lyfter lagmoralen lite, att man fortsätter jobba på tills domaren blåser. Och får in ändå sena bollar. Det är ju ingen skillnad på 4-5 eller 6-0 egentligen. Men förstår jag menar?
Det kan finnas en... Jag vet inte hur Wenger resonerar. Men jag som tränare, jag tror liksom att man ska satsa på att vinna alla matcher. Alltså både hemma och borta. Men det finns också...
Fast Wenger också resonerar.
Ja, precis.
Så.
Men det finns en klyscha ibland som... Ja, vinst hemma och oavgjort på bortaplan. Då är det okej. Okay, liksom. Men jag tycker inte att... Ska man vinna någonting eller komma någonstans så måste man... plantera in i spelarnas huvud att vinna fotbollsmatcher. Det är 3 poäng, inte 1. Så att du måste hela tiden attityden att vinna fotbollsmatcher. Sen tror jag liksom i Arsenals fall som ofta har ett väldigt possession passningsspel, att man bearbetar motståndare, så blir motståndare till slut trötta. Man hamnar liksom i ett läge och de har en mental styrka, tycker jag, i det här visar på att göra mål på slutet. Man vet det, men det finns också en annan faktor, att motståndarna naturligtvis har också vet om det här, att Arsenal är starka att göra mål på slutet, vilket gör att man kanske går in i det och blir liksom lite feg i att vinna. Man är nöjd kanske även om man spelar hemma med att oavgjort mot Arsenal, och då hamnar man lite defensivt, både spelmässigt men också i sina huvuden. Och viktig faktor att plantera in det, att vinna fotbollsmatcher oavsett hemma eller borta. Det
Jag har en liten grej där. Som, det här är också en jävla klyscha, men då kanske du kan bekräfta eller dementera den. Att man är rädd för att förlora och Arsenal vill vinna. Eller att man, rädslan att förlora är mindre än, jag menar, att man går för att vinna. Förstår vad jag tänker då?
Ja, precis. Och det är alltså en mentalt, du måste våga och du måste känna liksom att det finns alltid ett riskmoment att kanske trycka på och försöka göra det här segermålet. Men det kommer inträffa någon gång när du åker på ett mål åt andra hållet och då har du förlorat en poäng. Men så om du gör ett mål så har du vunnit tre. Och sett över tid så måste naturligtvis de här tre poängen uppväga att vara nöjd med att hamna i ett oavgjort resultat.
Man kommer ju alltid gå på plumpt. Alltså, vi kommer ju förlora någon mer match i år också. Men jag ser ju hellre att man går för det. Om man ligger under med 2-0. Nu ser jag hellre att man stenhårt går för att alltså få åtminstone lika eller möjlighet på att vinna. Än att liksom, vi kan inte tappa in ett mål till. Det är skitsamma hur man tappar in. Man ligger redan efter. Då är det bara att trycka på. Och då kanske man förlorar 4-0 någon gång. Men man kan ju också då vinna. Eller vända. Och nu blev det ju 3-3. Men vända och vinna matchen istället.
Ja. Där är en viktig, jag tror en jätteviktig del som du skickar som tränare. Där. Alltså mentaliteten på hur du går in och vad du tror på. Sen en kan det finnas kultur. Exceptionella matcher. Som om Arsenal spelar mot Bayern München borta så måste man kanske liksom, då måste man balansera på ett visst sätt. Det är en väldig skillnad att möta, så det blir ett stort spann på matcher och där får du vara taktiskt skicklig, kanske balansera på ett annat sätt. Men att generellt sett ha ett utgångsläge på att du ska vinna fotbollsmatcher, det är framförallt i seriesammanhang. Sen finns det ju de här cupmatcherna där du, eller Champions League, när du går på resultat hemma, borta resultat. Så det är lite annat tänkt där, tror jag. Men i seriesammanhang så gå för att vinna matcher och inte spela oavgjort.
Reflekterade du över mot West Brom då när vi vann med 1-0 och 6 i ro? Jag reflekterar över det här. Jag tror ju verkligen att Tony Pulis gick in med inställningen att vi ska ha en poäng med oss härifrån idag.
Nej, en poäng är en seger för dem.
Ja, ja. De sket inom situationstecken att vinna, utan vi ska inte förlora. Och
det tror jag verkligen. Ja,
det såg så ut på spelet också. Ja. Vi hade väl i andra halvlek, tror jag, hade vi stundtals var det typ 80% av bollen. Och det är inte lätt att vinna när man får 20% av bollen över tid. Liksom. Man kan inte skapa så mycket då.
Nej.
Att många som kommer till Emirates kanske, av de sämre lagen, ja, vi går in med inställningen att inte förlora idag. Och det här, ja. Men att vi då ska ha, även om vi åker till United borta, eller Old Trafford, eller Stamford Bridge, att vi ska vinna det här.
Ja,
till det ska exempel vara mot Chelsea 4 februari. Precis. Den måste vi vinna.
Det
är en nyckelmatch för säsongen.
Ja, det är. Nu fick jag redan lite gå, så det kommer inte bli en rolig helg att vara Arsenal supporter. Eller så blir det, men alltså den nervositeten innan är olidlig. Men vi vann i alla fall, vilket är viktigare att gå vidare i FA-cupen, vilket är också lite statistik. Wenger har varit med i tredje omgången av FA-cupen 21 gånger i hans tränarkarriär, och det har varit 21 vinster.
Har vi fått lätt lottning, kan man fråga sig också.
Det låter jag vara osagt. Jag hade ju Preston nu.
Lottningen har kommit. Det är, man möter borta Southampton eller Norwich.
Precis, den har kommit. Då tänkte jag generellt sett att första vändan har vi alltid fått en lättare lottning. Det tror jag inte, för när vi vann 2014, rätta med mig fel, då mötte vi Tottenham och Everton i fjärde och 15 gånger redan. Och det är ju ingen jättelätt lottning. Och möta två Premier League-lag.
Nej, det är inte. Det är inte, men jag tror alltså utav Norwich Southampton, vilka hoppas ni på att möta då? Den matchen spelas 18 januari.
Borta tror jag hellre. Norwich går ju knackigt i ligan. De ligger ju under slutspelsstrecket där. Så att, ja, men det är nog lite hugget som stucket.
Peter?
Norwich känner jag.
Hoppas på Norwich. Fyrstränare i BK Häcken, Pontus Ekblom, han håller på Norwich. Jag känner bara honom som håller på Norwich.
Aha,
så,
att, okay.
Så det kommer bli byte antingen får jag möta Pontus Ekblom Norwich, eller så får jag möta Axén Southampton. Ja, så att jag känner liksom att det är klart revansch mot Axén skulle vara skön också. Så att jag har
svårt mot Southampton.
Ja, jag vet.
Jag har det. Det är något jävla konstigt.
Förutom första säsongen när vi gick upp nu med 6-1 borta.
Vi tar Norwich.
Vi tar Norwich. Ja. Vi hejar på Norwich. Med detta sagt så leder vi oss kanske in till säsongs... eller vad säger jag, programpunkten säsongens spelare. Där ni nytillkomna lyssnare ska få höra vår gäst, i detta fall Peter Gerhardssons, poäng från denna match, FA-cup-matchen mot Preston. hans tre bästa. Den som du tyckte var bäst ger du 3 poäng. Den som tyckte var näst bäst ger du 2 poäng. Och den som tyckte var tredje bäst ger du 1 poäng. Så kommer de här poängen följa med säsongen ut. Tobbe, nu kanske jag är lite ohövlig, men vill du ta den här? Jag håller på att pissa på mig.
Ställningen tänker du, eller?
Ja, men bränna av poängen. Gärna med lite motivation också, Peter.
Vi kan ju börja med, vi brukar börja med en poäng.
Tycker jag.
Så att, vem får 1 poäng?
Vi ger den till Lukas.
Så han får sin 2 poäng där totalt.
Som jag tycker, han har visat lite kvalitet nu när han har hoppat in och startat nu senast. Så att, det finns någonting där som jag förstår att man tog han till Arsenal. Sen kan det också vara i de här relationerna att jag tror att han... Att få spela, för honom att få spela ihop med Özil, alltså den här fantastiska passningslägen, kommer att göra honom ännu bättre. Men klart på väg framåt och uppåt.
Det tycker jag också. 2 poäng.
2 poäng ger vi till Mustafi, som jag tycker var den enda liksom i backlinjen som höll upp det och som man kan säga svåra förhållanden, för jag tycker de andra tre inte visade någon större Premier League-klass. Men han jag tror också att han har varit sliten och varit lite småskadad med Mustafi, så att han
var ju skadad, han blev skadad innan, så det var ju andra matchen tillbaka.
Ja, precis, så att jag var glädjande liksom att se han är ändå lite ledare, tar lite klumpiga frisparkar emellanåt, men var den som under den här tuffa perioden i första halvlek egentligen räddade Arsenal. Han hade väl någon, han bröstade bort bollen och så att, ja.
Han lägger inte 2 fingrar mellan den här gubben.
Nej.
Det kan ju bli ett, ja, det känns som att han kan få rött kort den här säsongen. Mustafi är ju rätt av. Ja. Han är ofta på rätt sida. Så
han har ju ganska speciell spelstil. Har han inte det att han hela tiden lever på marginalerna? Han har ju oftast med sig dem. Men som du säger, Tobbe, rätt vad det är så kan det komma ett flygande rött kort.
Som Xhaka, typ.
Ja.
Jag gillar mittbacka som strävar efter och vill gå in framför och bryta. Alltså det blir en offensiv tänk i sitt försvarsspel. Och man blir oftast första anfallsspelare då. Att man försöker liksom inte bara ligga bakom och safea, utan han är modig i det här. Jag tror att det, med de mittbackarna, Koscielny och han som är sådana mittbackar, så tror jag att det är därför de fungerar bra ihop.
För de tänker lika då.
Ja, precis. Att de agerar lite...
Sa du det till dina spelare att vi anfaller med 10 man och försvarar med 10 man? Var det den typen av tänk? Liksom att alla deltar i anfallet inom situationssäkert, alla då, liksom. Men, och alla försvarar.
Alla 11 kan man säga. Om jag backar nu till fotbollsförbundet när man gäller utbildning, så säger man att försvarsspel det är liksom när motståndarna har bollen. Och det innebär att när motståndarna har bollen så har du 11 försvarsspelare. Och anfallsspel, det är när man själv har boll. Det innebär att man har 11 anfallsspelare. Och det här är vi ju, om du ska kolla på vad man säger och allting, så säger man anfallare. När det heter forward, så backlinjespelare kallar man ibland försvarsspelare. Så vi blandar och ger lite hur som helst. Men på det sättet så är det helt rätt. När motståndaren har bollen så är det 11 som försvarar. Och
det känns
samma sak, målvakten kan vara en riktigt bra... anfallsspelare.
Typ Manuel Neuer, eller? Ja. Han är ju väldigt okonventionell i sitt målvaktsspel.
Ja, eller Kristoffer Krikan Kjellqvist i Häcken som slår tunnlar och ja, så att...
Men det känns som att du borde påminna sina spelarna om det ibland, vissa matcher, att man ska fan försvara med 11 gubbar också. Det flyger bort ibland från dem, känns som. Men är vi uppe på 3 poängar nu?
Ja, det är 3 poängar är nu.
Ja,
det,
vad spännande. Yes.
Det är 3 poängar jag ger till Iwobi, som jag tycker var... Han tröttnade lite på slutet, men jag tyckte han... Jag förstår att han startar och att han är med. Det är en jätteintressant spelare. Och jag tyckte i den här matchen så var det han som på något sätt var den som hotade och var anfallsmässigt farlig och försökt och så vidare. Sen kanske han inte... Giro såg inte så jätteintresserad ut den här matchen, och som kapten så... Ja, det var inte lätt kanske för honom, men han var... Förutom att han tröttnade lite, så tycker jag han var matchens bästa.
Men vem ska vara kapten? Giro tycker jag är fel, men i den här startelvan är det svårt att säga vem som ska vara kapten på rakan.
Mustafi.
Ja, men jag hade sagt Mustafi.
Men tar man det då? Chaka, typ. Jag skulle kunna säga Monreal. Det är för att han har varit ett tag och erfarenhet som Monreal, tror jag.
Ja, han har varit kapten innan någon
match. Ja, precis. Han är väl inte så jättehet heller. Det kanske inte Mustafi är, men Giro... Han har ju ett kroppsspel som man kan... Eller kroppsspråk som heter duga ibland.
Så
som man kan
svagt...
gråta åt.
psyke också. Han är ju som det röda kort mot PSG när han mer eller mindre snackar till sig rött kort rakt av. Det är, en sån ska ju aldrig få ta på sig en kapitelspindel. Så det är ett jävla märkligt val, jag förstår.
Men det kan vara så här, om jag nu ska försöka kliva in i en tränarhuvud här, så kan det också vara så att till den här matchen, så när man tränar och man ska förbereda det här, så när man ska välja kapten, så kan det vara så att det finns spelare som du vet, alltså Monreal kanske, Mustafi, alltså, de behöver inte ha någon bindel, de som kör 100. Det kan vara så också att det som har varit med Giroud, han har varit utanför laget, han har varit inhoppare, har gjort att Wenger ville till den här matchen lyfta honom lite extra. Sätt på honom bindel, pusha honom, ge honom ett lite extra förtroende. Och kanske en liten test också på att, nu ska man kanske inte testa FA-cupen, men jag tror att det kan vara att jag lyfter Giroud individuellt för att på så sätt kanske vinna den här matchen. Mm.
Men 3 poäng till Iwobi, bara lite snabbt. Vad ger du han för framtid? Nu har han ju spelat mestadels på kanten den säsongen, men har klivit in som 10 i 2 senaste matcherna. 2-3 kanske. Vad ger du för framtid? Framtidsspådom?
Jag tror att han kan vara kanske mest till vänster. Jag tycker han har varit bäst där ute. Jag tror inte kanske speluppfattningsmässigt att han kan bli den här passningslägen som Özil är, eller som vad du säger, för mig Arsenals absolut bästa i den positionen, Bergkamp. Det är lite sådana man behöver hitta. Jag tror inte att han kanske kommer dit, men från en kant och vara den här som löper mycket och kommer in i boxen och så vidare, så vänstersidan kan han nog konkurrera, men då måste vi ha Sanchez framåt, och det är väl helt okej.
Ja, det skriver jag definitivt upp på. Med det sagt,
det är ju härligt på något sätt att poängen jämnar ut sig, för det var till det som låg lite längre ner på listan. Och vi pratade om det här tidigare, att den här är lite skiftad. Det är faktiskt så att Bellerin har endast 1 poäng.
Ja, det är ju väldigt skevt. Walcott har väl också bara endast 1 poäng?
Walcott har 1 poäng. Han började med minus, och då har han ändå varit ganska bra i år.
Han har varit borta med en skada en liten period, men han har förtjänat mer än 1 poäng.
Ja, precis. Men alla matcher tar vi inte ut poäng för. Det hade blivit lite jädra. Men ja, Alexis leder ju med all rätt.
Ska göra också, som sagt.
Jag har en liten fråga angående just tränarrollen. När man tänker klädselval. Hur kommer sen några alltid kör kostym och några alltid kör mjukisar? Liksom?
Och Tony Pulis alltid har keps.
Ja, eller ibland byter man. Wenger till exempel, han byter ju. Har det med laget man möter att göra? Eller har det med hur man känner för dagen, att nej, jag tog en burgare för att det är lite pösig att ta mjukisbyxorna.
Det är lite pösig. Nej, det får bli släcker stället på mig.
Det så kan det vara, det kan vara beslutat från klubben. Alltså att så här har vi våran klubb, vi har lite kostym eller vi har det här och så vidare. Eller så kan det vara att man får välja själv. Så att jag tror, där har du liksom den första. Nummer 2 är liksom vad du själv är som tränare, vad du vill ha. För någonstans handlar det om att triva. Så när jag tränade BK Häcken här, så vi skulle ha en svart kavaj. Det var liksom det som var bestämt. Det var helt okej. Okay. Men sen fick jag bestämma själv vad jag ville ha. Jag gillar inte slips då, som ni vet. Utan
du skulle ha din Tony-kavaj.
Eller en hockeytröna-polo.
Hockeytröna-polo.
Gärna en skjorta. Alltså en skjorta, ett par skjorta. Alltså jag är sköna kläder. Alltså. Ja. Det är, så att jag skulle egentligen bara, jag ska kunna gå rakt ifrån, jag känner att jag kan gå rakt från Bravida till Pustervik och utan att behöva byta, ta av lilla häckenmärket, bara så ska jag gå rakt.
Det bästa det tror jag att Wenger gör någon gång, direkt från Emirates till Camden.
Pustervik
Town. Ja, eller Pustervik. Eller vad heter den, World's End, eller något annat.
Ja, men det glömde jag i frågan. Jag skulle ju fråga lite om musik, men det hade jag.
Ja, det känns som man har fullt upp med fotboll och fina viner dock. Jag vet
det, men det kanske vad är din musiksmak, eller vad är preferensen? För dig?
Det är hur mycket som helst. Alltså,
dansband?
Rock, nej, där går gränsen. Nej, det är rock och rockmusik kan man säga. Liksom,
Det du nu säger, om jag läser mellan raderna, är det en rockkonsert på Pustervik, så är det stor chans att man stöter på dig där.
Jag har varit där väldigt mycket.
Ja, då är det stor chans.
Förlåt?
Då är det stor chans att man stöter på dig där.
Det är ett bra ställe, ett bra rockställe. Alltså, man kan åka, ta bilen hemifrån en kvart ner, parkera in, se en konsert, man är hemma 11:30.
Drar man häcken tränarkortet då liksom, att tjäna Peter här? Om det är fullt liksom, ja, men vad lilas ni är. Eller nej, är det liksom man är privatperson?
Ja, jag är privatperson då. Det är ganska, ganska sköna människor tycker jag. Det är liksom från alla lag, men jag har alltid trevligt bemött. Man har ett gemensamt, precis som vi sitter här nu och har olika klubbar man håller på, så har man ett gemensamt intresse av Arsenal. Samtidigt som du är på en konsert så du håller på olika fotbollslag eller jobbar som jag har dem, men då är man där för att se ett band och då pratar man om det. Så att det har alltid varit... På så sätt tycker jag Göteborg är en fantastisk stad liksom, att kunna umgås och vara ute och titta på band och allt möjligt.
Men känner du att du får vara i fred? Du är ändå en offentlig person nu, kanske ännu mer då med nya jobbet på ett sätt. Det kommer kanske vara, det har varit mycket mer mediebevakning, men landslaget har väl lite mer kanske just nationell bevakning än Häcken kanske. Hur är det liksom att gå på gatan? Är det många som kommer fram och vill ta bilder och så, eller är det rätt lugnt?
Det är ganska lugnt faktiskt.
Det kommer förändras nu när du har varit med i podden, kan jag säga. Vi har ju väldiga problem med det här.
Jag har aldrig fått någon som vill komma fram och ta bild så.
Nej, inte heller.
Inte på det här, tacka gudarna. Jag hatar dem på bild också så.
Ja, det gör det ju. Ja, fy fan. Det är bra att det är podd.
Jag ser inte normal ut på någon bild liksom. Det, jag tycker inte om det.
Det är tur att det är podd här och inte live-tv på något sätt.
Ja, precis. Då har ni inte kunnat gått fria, kan jag säga.
Nej.
Då har det ju stått folk här utanför nu.
Ja, det gör det ju redan. Nej, de har inte kommit än. De kommer snart, de som brukar stå.
Men också det här då. Alltså, har det kommit fram supportrar som har synpunkter på hur du har tränat och sådär? Liksom, är det... Eller att de vill ändra något i spelet, och varför spelar ni inte så här, eller varför startar inte den?
Det måste
eller?
Ju vara, förlåt om jag fick in, en tränares mardröm. Att du säger att du är på Pustervik då, som jag håller med, det är ett grymt ställe. Att du är där, har det gött så här, kollar på bra band, så kommer det fram någon, ranglar fram. Har det lite för gött och så att säga, och ska ha synpunkter på din tränaruppgift och sådär. Det måste vara mardrömmen. Hur ofta händer det?
Nej, jag tycker inte på, alltså, det beror på vad du väljer för ställen. Alltså, jag var kanske något av de första åren här, men där har jag inte varit alltså, på något ställe på Avenyn där, och då är det mer kanske en, alltså, de här, man nu ska säga, äldre fotbollsvetarna, gubbarna som kommer fram, och då kan det bli de, men inte på de ställena, alltså på Pusterviken och det andra. Det är alltid blivit bra bemött, och ofta säger så här: hej, och så börjar de alltid så här: jag håller inte på Häcken, och så men jag håller på, så blir det blåvitt örget eller galet, men jag liksom, ja, så att
du är
det, är oftast den introduktionsmeningen, och sen då har man liksom lagt av det, att det är inte därför liksom att det,
ja, men det, ja. Okej. Det är skönt att det inte är ett problem. Stort shoutout till Pustervik också.
Absolut.
Med det sagt, ett jäkla bra sidospår också. Bra ställe Pustervik. Tåls att sägas igen. Så är det match i helgen igen. En bortamatch som kan vara, du pratade om tuffa bortamatcher innan, som kan vara, alltså på pappret, en väldigt tuff bortamatch när man ska åka ända upp till
Swansea,
Wales. Och det har vi flaggat förut i podden. Men det ska ju du göra, Tobbe. Du ska vara med om den här jobbiga, tuffa borta resan.
Jag tror inte det blir lika tufft för mig kanske.
Det är kanske ännu tuffare.
Det blir fruktansvärt dålig kommunikation till Wales tycker jag. Jag har haft riktigt svårt att få det att fungera tidsmässigt, men det blir många tidiga månader istället.
Mm. Ja.
Det är väl så där. Man vill ju inte gå upp innan klockan typ 9 egentligen. Man gör ju det för att man behöver det typ.
Ja, men så
jobbar.
Är det ju jämt i livet.
Ja.
Ja. Men om man ska ta det tränarperspektivet igen, så har ju, vet jag inte hur mycket det har hängt med här, Peter, men de har haft tränarproblem deluxe. De har redan sparkat två tränare här säsongen. Och nu har jag inte läst det senaste, men är det en tredje på väg in? Eller är, för jag tror fortfarande att de står utan en officiell coach, eller vad man ska säga.
Jag vet, jag såg att två stycken Bradley försvann där, såg jag. Och han var väl i Stabäck och gjorde dem, ja, kom väl trea där tror jag med Stabäck, och fick väldigt kort tid. Så det är lite rörigt, helt klart. Sen vet man aldrig. Jag tror att när man väl kommer till själva matchen där, så kommer spelarna. Ibland spelar det ingen roll hur många matcher man har förlorat. Det är alltid det här klassiska, nu är en klyscha, ny match. Mm. Och det är lite så det fungerar. Så att du tror, Swansea kommer att tro att de kan vinna den här matchen, helt klart. Oavsett om det står en tränare eller om det står en maskot och skriker, så kommer spelarna att tro att de ska vinna matchen. Sen kanske man är mer känslig för ett baklängesmål, så att ett tidigt Arsenal-mål så tror jag att då kan det bli problem så att resa sig. Men...
Då måste ju de gå fram. Då tror jag definitivt att vi kan ha nytta av det. Om de måste gå framåt och inte kan spela kanske... Ja, jag vet inte. Lite lugnare. Att de inte måste göra mål. Då, det tror jag vi kan dra nytta av. För när vi har gjort mål tidigt har vi inte alltid inte mot City eller mot Everton. Men då har vi haft... Då hade spelet sett bra ut.
Ja, det är sant. Men som du sa också, Peter, att Swansea tror att de kan vinna. Det ska de också tro med mycket stor anledning. För de senaste matcherna Swansea, jag drar det här tre senaste, så är det 2015. 31 oktober 2015 vann vi.
15?
Dock, ja. Vann vi dock borta med 3-0.
Okay.
Sen rör vi oss framåt i tiden. 2 mars 2016, då mötte vi Swansea hemma och förlorade med 2-1. Tobias skakar på huvudet.
Ja, men det var ju då Gomis i mål. Han är inte kvar nu, men... Alltså, det är ju ett helt annat Swansea då.
Det är
nu.
Verkligen ett
ja,
helt annat
Swansea. De läcker ju som ett såll.
Ja. Men vilket gör till den senaste matchen då var också en hemmamatch. 15 oktober 2016 vann vi med 3-2. Men sätter vi de tre tidigaste... Jag vänder mig till dig nu, Peter. Tre tidigaste matcherna, det är bara något vi fans håller på med. Eller? Ja. Det spelar ju absolut ingen...
Nej.
För att jag ska sluta med det på grannpunkten.
Konkret så är det alltså, som tränare så... Om jag tränar Bäckveckan och så ska vi möta säg AIK då, så är det så lång tid sedan vi mötte dem så att man har liksom en ganska bra koll på dem. Men det är mindre intressant när man mötte dem förut. Det är mer intressant hur AIK sett ut de här närmsta två matcherna. Vad har de spelat? Vad har de haft där? För att ibland kan det vara så att de har bytt tränare och då är det någonting annat. Nya spelare. Så att det är på något sätt färskvara i det hela. Så att de här statistikgrejerna man fick någon fråga när jag var Helsingborg där som vi ska möta ett lag som inte... Eller AIK var det med Häcken.
Mm. Ja.
Som... Ja, ni har inte vunnit mot AIK nu på 14 år. Och då, va? 14 år? Ja, men vi har inte varit i samma serie på 9 år. Nej, men det spelar ingen roll.
Nej, jag älskar det är klart att man kan vända och vrida på statistik.
Det är klart att det spelar roll. Vi har inte ens kunnat möts. Så att jag tror att färskvaran är nu och Swansea på lördag här, det är ju liksom... Vem är det som tränar? Alltså, det måste ju vara en grej sätt. Alltså, hur ser det ut? Hur kommer de att spela? Alltså, sätta sig in i den biten för att på så sätt skaffa sig information. Och vilka spelare kommer att spela? Det kommer att vara viktigast. Inte om man har gjort förut eller hur det såg ut här.
Nu har vi ju på tal om vilka spelare som spelar har vi ju, ska ha i alla fall Mesut Özil tillbaka. Vilket du har flaggat för tidigare idag är skillnaden på en bra match och en dålig match helt enkelt.
Ja.
Kan vara. Och sen, men hur det har gått för dem senaste tiden, att det är mer intressant hur det har gått för dem överlag sett 2-3 senaste. De har ju, som du sa Tobias, släckt som ett såll. Och det känns som att de inte har någon riktig ordentlig spelidé för att de har skiftat så mycket mellan coacherna den här säsongen. Och det är klart, det blir en självupplevande profetia. Att det är klart man ser den delen när man har tränaraspekten i bakhuvudet.
Nej, men det kommer ju vara... Tror jag, för Swansys prestation så kommer det vara hur har den här senaste veckan sett ut? Vad har man för spelare? Det kan finnas en oro i spelargruppen. Det kan finnas en tro bland vissa spelare att nu får jag chansen och nu får jag gå in och visa. Så att en del kanske är, om man förlorar väldigt mycket matcher så kanske man individuellt blir stukad. Och att mentalt kan det vara skönt att vila någon av de spelarna och sätta in någon som inte har varit med och förlorat. Och det beror på hur bred trupp de har och hur jämnt det är och så vidare. Men helt klart är att Premier League är totalt sett för bra serie för att man bara ska tro att man åker dit och vinner. Det här kommer ytterligare en regression towards the mean game. Liksom. Om de nu har underpresterat något fruktansvärt så liksom talar det för att de kommer att vara bättre. Tyvärr. Kanske
det
på
är faktiskt väldigt sant. Dock har ju också vi med handen på hjärtat underpresterat senaste tiden.
Oh.
Om man ska vidare och vända på det. Så det är två lag som då kommer kanske inom situationstecken överprestera lite grann.
Men som du sa då, så Özil tillbaka så har vi ett annat lag kanske än vad vi hade mot Preston. Så
att sen ska ju peppar ta i allt jävla trä som finns. Gabriel inte spela utan vi ska ju ha en skadefri, en 100% helt enkelt Mustafi och en 100% i Koscielny. Mittbackslås, vilket spelar in själv så mycket. Och en Bellerin på högerkanten och inte Maitland Niles. Men sett, nu är du pratsugen Tobias, jag ska bara ställa. Sett till Preston-matchen, är det någon du skulle vilja släppa in i laget mot Swansea?
Släppa in av dem som spelade eller?
Ja, alltså från Arsenals match i lördags. sån Arsenal som... Nu tog du ju för sig ut dina topp tre, men någon som du verkligen... Jag flaggade för att Pérez, Lucas Pérez skulle spela mot Swansea. Ja. Någon du vill lyfta ett extra finger för?
Jag hade nog byggt vidare på Iwobi. Ja. Men nu kommer Özil, så då hamnar han ute till vänster. Och, sen vet man inte. Jag vet inte hur mycket Welbeck har i sitt bagage.
Det men, är ju så svårt. Han har ju varit borta så kolossalt. Det är ju nästan 1,5 år. Ja. Han hoppade in och gjorde 20 minuter. Såg bra ut. Men det är inga, känns ju inte som att det är 90 minuter han har.
Absolut inte. Nej. Nej. Så att det kommer säkert vara en... Men ett vasst bytesalternativ, helt klart.
Absolut, absolut.
Men jag tror Iwobi tycker jag bör få fortsätta. Och sen ja, får vi se liksom vad. Men Özil är ju fantastiskt viktig. Just
ja, det är det definitivt. Och jag tror att jag vill ju se, trots Giroux form, en Alexis från start på topp. Nu släpper in dig, Tobias. Du har flaggat jättelänge för att du säger
Welbeck är clearad från skadelistan, så han ska vara spelklar. Sen är det frågan på fysisk status kanske.
Det är ju definition på spelklar och spelklar.
Ja. Swansea har inte hållit nollan på 12 matcher. Och när de håller nollan så var det 0-0 mot Watford borta. De har på de fyra senaste 3 förluster och en vinst. De vann mot Palace borta senaste omgången och förlorade mot Hull nu i FA-cupen. Mm. Så inga nollor, jag tror det kommer fortsätta. Alltså det är väl väldigt talande. De vann de match med 5-4, de förlorade med 3-1, de vinner med 4-2. Alltså det
är ju... Men det värsta återigen vi kan göra, det är ju som inom situationstecken alltså ha alibi-spelare som du sa på plan igen. Utan tänka, okej, nu kommer vi undan med nöden upp mot Preston. Men Swansea är fan inte så jävla mycket bättre, så att vi borde vinna utan att kunna anstränga oss så värst mycket.
Men jag tror inte, jag är inte helt hundra på om Bellerin kommer spela faktiskt.
Är det så?
Han står fortfarande på skadelistan som en vristskada.
Mm. Det är då vi flaggar för Rob Holding på i backlinjen. Mm.
Men det, jag hoppas att han kommer starta.
Något som också talar för oss är att det här är en klockan 4 match.
På en lördag.
På en lördag. Två år, 2016, förlorar vi inte en enda klockan 4 match på en lördag. Peter var skakad på huvudet. Det är bullshit.
Det här är ju väldigt intressant, som också lyft tidigare. Ja. Lördagsmatcherna klockan 4 är inte mot Tottenham. Förstår du vad jag tänker?
Ja, men det är det ju inte.
Då ligger de på en fredag eller på en söndag, sent eller tidigt. Ja. Så 4 matcherna är mot sämre motstånd baserat på tv-rättigheter.
Ja, men så det
var viktigt.
Det,
det var en viktig... Ja, precis.
Nej, men tv-tvna styr allting, så vi betalar mer pengar för att kolla på mindre Arsenal, och det är tråkigt. Mm.
Det är det verkligen, en känga. Vi har hyllat Pustervik nu. Det är en känga till tv-bolagen du kommer med.
Ja, definitivt.
Vet ni, en
av de enda tv-kanals distributörerna som har alla Premier League-matcher är Al Jazeera. Mm-hmm. De får sända alla matcher samtidigt.
Jaha.
Men de får inte göra det i England. Så att är du inte på matchen så kan du inte se den på en pub heller ofta.
Mm. Det var som fan.
Det är rätt stökigt.
Ja, verkligen.
Så man tar verkligen fotbollen ifrån folket, och det är fel. För fotbollen är folkets sport.
Created by the poor, taken by the rich.
Ja, Niva sa ju också att fotbollen är Rotterdam. Eller Rotterham. Det är alltså Preston North End. Alltså de här riktiga arbetarstäderna. Ja, ja. Där fotbollen är allt.
Men som du började med att säga, Peter, vi ska fortsätta på det här utlägget lite kort. Fotbollen är ju din avslappning. Alltså din flykt, tillflykt. Och det är ju så det är för 99% av fotbollssupportrar. Alltså det är en flykt från vardagen. Sätta sig in i 2 timmar, kolla på match. Blodsvett och tårar, och sen liksom ett avbrott i vardagen och sen gå vidare. Det är en vacker sport.
Fast det också,
ja, det är det. Men ibland är det frustrerande. Måste jag säga att jag är ganska glad att jag på 70-talet här började hålla på Arsenal. För jag har ändå liksom haft ett ganska bra liv. Alltså man vinner ju ganska mer. Liksom. Men att hålla på något sånt där... ibland vet man inte varför bör man hålla på det här. Det finns ju lag... Jag träffade en idag som håller på Wolverhampton, och det kan ju inte vara så jättekul. Liksom, men man behåller ju sitt lag. Man håller på dem i ur och skur och allting.
Olof sig vidare i FA-cupen, tror jag, faktiskt.
Ja.
Det är något att glädjas.
Stod ut West Bromwich. Ja, precis. Nu var han liksom wow.
men det är inte shit.
Det är också Svenska Cupen. Det tycker jag är jävligt kul. Upplägget nu kanske har blivit... Jag vet inte vad du tycker nu, upplägget med grupperna. Men det är rätt kul, för man får möta lag som man kanske inte möter annars. Och där är liksom... FA-cupen är ju samma där. Vi hade inte mött Preston North End. Som för övrigt, jag sa innan, det är det enda enda mötet i hela världen av två lag som har gått obesegrade genom en serie. Preston North End och Arsenal FC. Mm. Är de enda som har gått obesegrade.
Ja, det är snyggt. Men sponsor, vad vi har ett bra lag tillbaka då med till exempel Özil, vad tror du har resultat? Vi har ju underpresterat.
Resultat vet jag inte, men det är klart
är att... Är det sånt där som vägrar tippa resultat?
Ja, precis. För jag tycker det fyller ingen funktion. Alltså det är så här, men jag tror
dåligt tidsfördriv
bara. Som supporter, så det finns ju en sån här att... Jag är en sån här supporter som jag tror alltid att man ska vinna. Alltså jag vet inte. Det är kanske... Men jag tror alltid. Det gör nog som tränare också att man... Man har vägt in allting för den aktien, så det är klart att man ska vinna. Sen kan det vara svårare och... Ja, men... Svån sig borta så är det klart att man ska kunna vinna. Det är... Men resultat, det vet jag inte. Jag hoppas alltid man ska vinna. Men jag gillar inte sådana här 3-2 eller 4-3. Jag gillar 7-0. Jag gillar sådana här riktigt sådana här. Man bara förnedrar motståndarna. Det är underbart. Alltså.
Vi satsar på det. 7-0 har vi hört från ditt
0-7.
Så. Jag tror det blir, blir tajtare än så. Jag är väldigt konventionell så jag kommer tippa. Jag tror vi faktiskt har nollan, alltså 2-0.
2-0.
Alexis Sanchez, 62 minuten på frispark.
Där har vi den igen. Jajamän.
Där har vi den igen.
Och då är du på plats.
Jajamän.
Det kommer bli fantastiskt.
Förhoppningsvis får vi upp flaggan så att vi kan ha den. Men det brukar vara jävligt svårt. Med tanke på brandregler och
dylikt.
Om vi
ser matchen då på tv så... Finns håll det lite chans efter mig. Att... håller vi utkik speciellt efter dig?
En tjock Niklas Bent.
Och en Arsenal Göteborg flagga.
Ja.
Ja. Fantastiskt. Men vinst är vi tämligen överens om.
Ja,
finns det något mer att säga om sponsormatchen?
Inte egentligen, men att det är intressanta matcher för andra lag som konkurrerar vi konkurrerar med. Nu kommer det börja bli tufft för delvis Chelsea till exempel.
Men där har jag sagt förut och jag säger det igen så ska vi gå vidare bara, men jag vill nog poängtera att Arsenal har satt sig i en riktig jävla skitsits och rävsax att det egentligen som spel, visst vi ska vinna. Men det som egentligen spelar mest roll det är att våra konkurrenter tappar poäng.
Vi har inte saker i händer.
Så är det alltid. Så att det, men man kan bara påverka sitt eget.
Ja, så är det ju alltid. Fast inte riktigt. Säg att man är Chelsea nu. De leder ju inte riktigt med 9 poäng. Men de gjorde det en kort stund.
8.
8.
Mm. Nej, inte ens 8 va? Men mot oss är det 8.
Ja,
och det är det som är viktigt för mig.
Det
är 8 poäng upp. Vinner man mot Chelsea så är det 5 mer plötsligt. Mm. Och då kommer man att tappa poäng. Så att det är en nyckelmatch.
Men visst är det så att man är beroende på att motståndare tappar poäng. Men det känns extra mycket nu att vi är beroende på att våra konkurrenter tappar poäng. Samtidigt som att vi måste vinna. Vi har satt oss i en liten skitsits tycker jag. Som är bara är för eget. Oss själva och skylla.
Ja, men Chelsea har ju varit när man har sett dem. Så de har varit jäkligt skickliga.
Dåliga.
Så, de har varit skickliga.
Så man, effektiva är de.
De är effektiva och
ska du hylla spelar, tycker jag. Så ska bara skruva ner din mick så kan du prata ostigt.
Nej, men jag kan hylla motståndare, men jag hoppas att Arsenal ska vinna då. Men man kan inte komma ifrån ibland att de spelar väldigt och sen kostar det fram. Alltså, jag hade älskat att se honom i Arsenal. Alltså, han är så elak och så han är liksom det här som jag skulle vilja att man verkligen... en målgörare. Sen spelar han i lite samma position. Han spelar där själv, men jättesmart, jättebra spelare.
Men Mustafi Kos har ju neutraliserat han helt totalt på vår hemmaplan när vi kör över med 3-0.
Det är bara frågan att göra det borta.
Ja, men jag tror att alltså, de vet ju de ska göra det. De gör samma igen.
Ja, jag vill inte prata för mycket om den här matchen. Vi tar det senare.
Men det kan vi ta annat avsnitt.
Men Swansea vinner vi utan problem. Eller med vissa problem.
Som vanligt så är jag positiv.
Ja, och vi håller utkik efter dig.
Jag tror inte ni kommer se mig, men förhoppningsvis får jag lite schysst material till podden.
Ja, det ser framåt. Det blir resepodd då som sagt.
Ja.
Med det sagt så ska vi också gå vidare. Jag försöker hitta en bra koppling till nästa samtalsämne, men jag hittar inte det. Så jag säger helt enkelt bara att januarifönster, silly season.
Mm.
Rykten fram och tillbaka. Ska vi köpa något? Kommer vi köpa något? Det har ju ryktats nu, vi har pratat mycket om Özil, att han vill förlänga om Wenger förlänger. Och då har ryktats om Pjanic, att han ska köpa Pjanic.
Nej, för fasen. Nej, inte han.
Nej?
Tack. Nej, han vill inte ha. Det kommer definitivt kosta mer än vad det smakar.
Mm.
Du vet vem det gäller, min Pjanic. Spelar nu Juventus.
Men jag har lite dålig uppfattning, så det är svårt att uttala mig.
Hållande mittfältare. Jag tror att det är att man vill fylla ett Cazorla tomrum.
Det här med silly season är som, det är min guilty pleasure. Jag är så nötig, bitig i det, fast jag skäms lite för det, men jag tycker det är kul att prata om. Det har också ryktats om Andrea Belotti, anfaller från Torino, 23 år. Spottat in mål i Serie A.
Ja, nej, tack men nej tack.
Nej. Det var ju, ja. Det har ryktats om André Silva, 21 år, anfaller från Porto. Som jag inte har sett en enda sekund av, kan jag ärligt säga. Men,
nej, inte någonting jag tänkt på heller, så att det...
Nej, då får jag vill ha Lewandowski då, eller Marco Reus, eller Aubameyang. Alltså det är den typen, och Griezmann. Alltså det är de namnen vi behöver. Vi behöver inte en breddspelare till, för då har vi ju Welbeck tillbaka, Giroud. Då behöver man ett världsnamn längst fram som kan packa in.
Jag tycker att det är helt rätt sätt att resonera. Men,
Peter, vad tycker du om att köpa in spelare mitt under säsong? Inte det lite större, men ibland är det väl nödvändigt att få in
dem. Det är
dem,
nödvändigt
men,
ibland.
Men jag menar, det är inte optimalt är ju att man köper innan säsongen, spelar med gubbarna hela säsongen ut och inte liksom ha några som ska in i systemet och sådär.
Man kan se det på olika sätt. I Sverige så är det att vi köper in mitt, alltså på sommaren är ju vårat januarifönster då för Arsenal. Och ibland kan det vara bra att köpa in för att spelaren spelar i halvår och sen är de klara. Så att man ska inte se det så kortsiktigt. Så att det Arsenal gör nu, det är ju troligtvis spelare som är för 2,5 år minst, kanske 3,5 år. Och då får man se hur går den här vägen under våren. Men hösten 2017 när man startar Premier League, då har man en spelare som har varit ett halvår och som är väldigt liksom inkörd på vad man ska göra. Så att den aspekten, så de finns de här fönsterna. Och scouta spelare, men säsongerna går liksom i... Men jag förstår liksom att det är svårt kanske att komma in nu. Och det är därför Wenger inte har köpt så mycket i det här fönstret. För att han har litat mer på det han har haft. Spart pengar och sen köpt att de ska vara med från början. Men ibland så tror jag att du måste fånga liksom, man säger, tillfället. Att nu i januari kan vi få den här spelaren. Vi kanske inte kan få max ut av honom under våren, men till hösten så har vi med honom. Att man ser lite mer långsiktigt.
Är tanken med då att vi har en chans nu att få honom i januari som vi kanske inte har under sommaren?
Ja, för att någon annan kanske tar han, eller att spelaren och spelarens agent kanske går ut med att det nu finns läge. Spelare som har ett halvår kvar eller ibland 1,5 år kvar, så måste du köpa dem.
Det är intressant det där, för jag är fastnat i det kortsiktiga tänket. Alltså man köpt någon i januari och sen tänker, ja men nu fan får du visa hur bra det är under våren. Men jag har inte tänkt på att, som du sa nu, att man har köpt i januari, köper man ju minst lika mycket för kommande säsong. Mm. Och då att den spelen får en halv säsong som bonus.
Så att säga. Vi hade BK Häcken ett exempel, Oskar Lewicki, som kom till oss från Bayern München på hösten. Och han gjorde inte en allsvensk match på hela hösten. Han tränade med oss hela tiden. Sen från första allsvenska matchen så, mot Gais Törva, så gick han in och sen spelade han stort sett alla matcher. Mm. Så han hade ett halvår där han som ung spelare kom in och fick liksom en bra inskolning.
Faner, du var ganska bra exempel på det också, eller?
Ja, han var ju liksom mer färdig, så att han kom in och levererade direkt. Så att
han var ju rätt duktig också.
Ja, precis. Så att, men han kom ju i somras och körde direkt. Men det finns spelare som man ibland köper. Framförallt kanske yngre som man inte vet riktigt att få den möjligheten.
Smart. Det ryktas ju inte bara om spelare in, utan det ryktas också om spelare ut. PSG ska vara villiga att betala över 600 miljoner för Alexis Sanchez.
Dubbla den ska vi sälja han. Nej, men vi är inte behov av pengar. Varför ska vi sälja han för? Det är ju bästa spelaren.
Ja, men säg så här att han inte vill förlänga sitt kontrakt. Då får vi ju... Säljer vi honom inte så går han ju gratis.
Tvinga han att spela kvar då. Han har ju ett kontrakt.
Jag tror inte att det går. Det här kommer om... Det gäller alla såna här saker, så måste finnas en vilja hos spelare. Alltså jag har varit med om att när man agerar på det sättet så lägger spelaren ner. Alltså man är inte intresserad, man kan förstöra liksom mer än vad man kan göra. Så att det är att läsa in. Alltså du kan inte spela med spelare som inte vill vara med. Lika lite som ett landslag, att om Zlatan inte vill vara med så kan man inte tvinga honom. Där är det mer konkret liksom, att han vill inte vara med. Du kan inte tvinga. Samma sak liksom är det lite i ett klubblag, att vill inte en spelare förlänga så är det väldigt svårt att tvinga kvar eller någonting sådär. Så att det måste finnas en vilja i det hela. Och då kan det vara så att vi måste få in de här pengarna, för att det är nu vi kan få in dem för att vi ska kunna köpa någonting annat.
Och vi köpte ju honom för cirka 300, så vi går ju plus.
Det men dubbla. Sånt tycker inte jag om.
Nej, okej. Okay, nej.
Att man tänker så. Men
ska han verkligen gå till PSG som men egentligen inte är så mycket bättre än vad vi är överhuvudtaget?
Nej, men de betalar mer. Men så här är det också att det ska man tänka, jag som är, som sagt, är lite guilty pleasure silly season, att varje gång en spelare förhandlar upp sitt kontrakt så är ofta PSG med i bilden som att ja, men de lockar med mer pengar här och att det är liksom det är bara
Mino Raiola har ju säkert något finger med spel någonstans.
Ett lockbete på kroken, det är egentligen inte konkret, men att det ryktas för att Arsenal ska bli lite kallsvettiga.
Menar du att de har pengar och det är alltid intressant att gå till PSG? Ja, så men då, agenten drar PSG-kortet.
Ja,
ah, okej.
Okay. Det har hänt förut, så jag säger inte att det här är jättekonkret.
Men det är totalt sen tror jag att man som klubb så måste man vet i regel att nu börjar kanske man riskerar den här. Så är det liksom att man tar en väldigt klar bild av vad är det vi behöver, att man ligger steget före. Så att försvinner den här spelaren som man scoutat och man har haft koll på och man tar in den spelaren istället. Så att man inte liksom, ja, nu försvann han och så har man ingen plan för det heller. Utan det är säkert på att Arsenal har liksom en bra plan för att om Sanchez försvinner så vet man, ja, då tar vi honom.
Då sägs det ju Marco Reus. Skulle Sanchez försvinna så sägs det att Marco Reus ska vara en target för oss.
Mm.
Och det vet jag, han har haft skadeproblem, men jag gillar han som spelare. Han är väldigt, väldigt bra skott.
Ja, men det känns som en sån spelare som alla gillar. Alltså att den är ju bra.
På FIFA är riktigt bra också.
Men då har jag en liten röd tråd här. Ja, men alla spelare som är bra på FIFA, de är, det är good shit. En liten röd tråd. Att Arsenal, det blir klart idag. En klar övergång, inte bara rykten. En Cohen Bremal, vänsterback från Hednesford Town. 20 år i vänsterback. Tobias skakar på huvudet. Men han ska tydligen vara extremt lovande. Flera klubbar har varit ute efter honom. Vad tror du är den långsiktiga planen där? Nacho Monreal börjar gå upp i ålder. Kanske har sviktat lite grann den här säsongen. Gibbs inte kommit upp i samma standard. Eller är det bara att nu har vi chansen på en talang? Vi tar in honom för kaffepengar och hoppas på det bästa.
Jag tror alltså en klubb som Arsenal har ju säkert, det här var ju liksom exceptionellt, alltså division 6 eller vad var det? Och
ja, division 7 tror jag till
division
och med.
Division 7, ja.
Rakt till Premier League-trupp.
Då kan jag säga att jag vet inte, men jag tror liksom att när jag såg de här satten i lördags så fanns det alltså ett par spelare som jag tyckte, wow, vilka bra spelare individuellt. Sen kanske man lagmässigt, det fanns en blandning på det hela. Sen att ingen har upptäckt han innan eller gjort någonting, det är lite mysko måste jag säga. Men det går att hitta, det går att fynda och det kan finnas där. Jag såg att Oxlade Chamberlain hade sagt att wow, vilken bra spelare. Var kommer han ifrån? Liksom? Han visste inte vad det var. Så att testa. Det är liksom
jag är personligen supernyfiken på att se honom spela match. Jag ser fram emot det jättemycket.
Ja, och Asano vill också se spela.
Takuma Asano, ja. Han är ju the next big thing. Han är big in Japan i alla fall.
Ja, det är han definitivt. kan det där vara en marknadsföringsgrej? Typ som United köpte Shinikawa. Ja, jävlar vad de sålde tröjor och det var, du vet, turnéer och sponsorer. Hakan Bacon liksom. Det måste ju finnas något sånt underliggande, ja, med vissa spelarköp också. När man köper kanske spelare från Asien då.
Ja. Jag tror definitivt att det är mer marknadsföring än vad det är en spelarvärvning. Tror jag
så kan det vara. Och det är liksom den världen som är nu. Alltså att det asiatiska världen, om man nu tar den, är väldigt stor. Alltså både sponsormässigt och tv-tittande och allting. Så det finns ju ekonomi. Och det finns ju Premier League-lag som har tagit in då för att man sitter på bänken eller kanske, ja, inte tillräckligt bra. Men det betyder väldigt mycket ekonomiskt. Att,
att
det är en ekonomisk del som sen då kan generera någonting annat. Men man kan inte säga spontant att jag gillar idén, men jag förstår ju att men den världen är så. Så
det är den verkligheten vi lever,
ja,
i.
Precis.
Innan vi går ifrån ämnet helt så har även Gideon Selalem, vår före detta stortalang, ryktats på väg till Dortmund.
Det hade nog varit en bra ställe för han.
Alltså permanent.
Ja, okay. Ja, men han är ju tysk. Ja. Så att, det känns logiskt faktiskt. Ja.
Han spelar väl för USA nu? Han är ju typ fyrpel nationalitet.
Ja, herregud.
Jag minns fan inte. Jag kan ha fel.
Vilket släktträd.
Och sen har Wenger tydligen då godkänt att Carl Jenkinson kan söka ny klubb i januari, likaså Mathieu Debuchy.
Båda skadade.
Ja.
Jenkinson har inte varit tillräckligt bra och inte tagit det steget som han hade hoppats.
Det är så jäkla synd att inte han har varit bra, tycker jag.
Ja.
Man känner ju för honom. Så här, växte upp med Arsenal och Arsenal-fans som barnsben och spelat in sig i truppen, men det är svårt.
Mm. Jag förstår, men sådana känslor får man lägga bort.
Ja, det är sant, det är sant.
Men det är de mjuka vänner, jag tycker det är fantastiskt. Alltså typ, jag vet inte, jag nämnde tidigare Francesco Totti, han är ju Roma liksom, och att han spelar hela tiden, det tycker jag är coolt. Och det hade varit coolt att ha någon som älskar Arsenal så mycket som Jenkinson gör, om han hade kunnat ta en startplats och vara så jävla bra.
Men typ som en Steven Gerrard i Liverpool, växte upp med Liverpool. Precis. Och det vill man ju se. Det, men den som lever får se helt enkelt. Vi ska röra oss vidare till programpunkten som, jag vet inte, kallar vi det någonting? Lyssnarnas röst.
Ja, jo, det kan du kalla det.
Ja. Ja. Där vi förra poddavsnittet la fram ett varsitt förslag.
Vem vann då?
Vi kommer till det. Och ni lyssnare fick gå in på och rösta på vilket ni tyckte var mest intressant. Jag ber dock om ursäkt att jag glömde lägga upp det på Facebook-sida så ni inte kunde rösta där. Jag sa att ni kunde göra det, men det glömde jag bort. Men vinnare i alla fall, det var ditt förslag, Tobbe.
Eller two for two. Two for two.
Du delar med dig av ditt förslag till Dag Sjöland.
Men vilket förslag var det jag faktiskt producerade till sist? Eller det var det som vann?
Vem blir nästa Arsenal manager?
Okej, det passar vidare. Huruvida Wenger ska vara kvar eller inte kvar, typ.
Så den stora frågan är, Peter Gerhardsson, är du Arsenals nya manager?
Nej, det är jag inte.
Fan också.
om den frågan hade kommit, hade du hoppat på den då?
Ja, självklart.
Men hade det på något sätt känns som att man, det är ju ett jättesteg att gå kanske från Häcken till Premier League. Är det lite så här, oj, jag kanske tar lite vatten över huvudet, eller är det?
Ja, det hade jag gärna gjort i så fall.
Ja, men det är ett försök liksom.
Ja, men det finns ju manager, vad är Swansea, 23 dagar eller någonting, så det har varit häftigt. Även om jag har varit i 20 dagar, så vilken livsupplevelse.
Fortfarande att ta på CV.
Och så hade ni kunnat varit med där. Jag bjuder in er i det här rummet där nere.
Ja, ni hade väggen här kommit också.
Druckit gin i det här rummet hela dagen.
I svart samhällskostym.
Har jag en handskakning? Yes. Framtiden är säkrad.
Jag kommer ha en lång jacka då. Jag tror jag hade passat i det.
Jag kör ju Tony kavajen.
Ja, den här, jag hade ju kört kort. Jag hade inte sett. Jag hade inte samma kläder som Wenger kanske. Den där långa jätterocken. Alltså det.
Men har du hört detta förut? Du har ju glasögon på dig just nu. Och lite skägg. Det är lite Jürgen Klopp över det, om jag ska vara helt ärlig. Är det första gången någon säger det?
Att det nej, faktiskt inte.
Lite så här avslappnad
rocker-stil också.
Ja, ja, jag tycker det.
Det måste vara Klopp som snodde det från
det
Peter
tror jag
först.
Också.
Ja, men det tror jag.
Men de här glasögonen, de är faktiskt. Ska jag berätta hur jag köpte dem?
Kör.
Av Jürgen
Klopp. Det här är sanning. Alltså min fru tycker att Jürgen Klopp har väldigt snygga glasögon. Och jag hade väldigt fula, tyckte hon. Så att, då gick jag in i en glasögonaffär här. Och visade en bild på Jürgen Klopp.
Nej, är det sant?
Ja. Och när han har glasögon på sig. Och så tog de fram de här. Så att det är mer glasögonen kanske än jag, det vet jag inte.
Det är men så snyggt att du satte Klopp liknelsen utan ens veta någonting.
Det här var ett väldigt sidospår. Det var vilken tränare då som skulle kunna vara aktuell.
Men vi fick svar på
det, Peter. Det hade ju jättegärna sett. Ja. En man av Arsenal för Arsenal då.
Nej, men skämt åsido, ja, som sagt. Wenger, hur länge kommer han stanna först och främst? När blir nästa manager? Kommer det dröja 2 år, 1 år, 5 år?
Det här var, du kom in på ett spår som alltså jag, en av mina absolut största favoriter på tränarsidan är just Klopp. Jag tycker han, det han gjorde i Dortmund var fantastisk. Och jag sitter och smygtittar lite, nu får jag säga.
En fotbollsidol och en glasögonidol.
Ja, men jag sitter och smygtittar lite på Liverpool. Jag tycker liksom att när det gäller min fotbollsidé så ligger han väldigt nära det sättet som jag också vill och ville med Häcken spela fotboll. Och därför hoppas jag att Wenger fortsätter så länge tills Klopp blir sparkad eller ledig. Och så snor man honom in där. Och
men tror du Klopp skulle ta det steget, Liverpool-Arsenal?
Det finns ju, jag menar, Mourinho har gått ifrån Chelsea till United och sådär. Så att det.
Men det är den gubben har ingen moral överhuvudtaget.
Nej, men Klopp, jag vet. Det vet jag inte. Men jag vet inte vad relationerna är sådär, men.
Jag hade ju velat sett Diego Simeone, har jag proponerat för. Men han har ju förlängt kontraktet med Atletico.
Har han förlängt? Mm. Okej. Okay. Det ryktas ju också om Allegri har gått ut och flaggat att han kan tänka sig träna Arsenal om chansen då dyker upp.
Ja, inga italienare.
Men du vet vilka rubriker det här blir nu? I Aftonbladet till exempel. Peter Gerhardsson flaggar för att ta över Arsenal. Om det här läcker ut.
Jag kan vara assisterande till Klopp.
Ja. Båda glasögon-gänget.
Det har ju varit helt magiskt.
Men vad säger du, Peter, om Allegri? Är det någon tränare du har
koll på? Jag har inte följt så där mycket, men jag är ju. Men jag tror, jag vet inte riktigt vad han heter. Jag tycker det finns en del av de här tyska tränarna, Borussia Mönchengladbachs tränare, som jag har inte namnet nu, men jag läste en artikel i Offside med honom. Jag tror att det är någonting sånt skulle kunna passa i Arsenal. Alltså en del av den här tyska fotbollen, den här aggressiva fotbollen, den
strukturella,
där man är liksom uppväxt på det sättet. Jag har liksom gillat tysk fotboll sedan 70-talet med sättet att spela, mycket springa och allting. Så att gärna någon lovande tysk coach.
Då flaggar jag för han i Hoffenheim. Han som är typ, är han 27 år som har tagit över där och head coach för Hoffenheim? Jag kommer inte ihåg namnet nu.
Sen ryktas det ju också om han Leipzig-tränare, succé-tränare.
Ja, precis.
Ska ta över. Jag har inte namn. Jag sitter faktiskt här och googlar Dortmunds tränares namn. För vi måste ändå svara på den här frågan. Vem kommer ta över? Och vi måste landa någonstans i ett
namn. Kolla Hoffenheims nuvarande tränare också. Han tror jag kommer bli next big thing. Kommer
Thomas
han bli, tror jag.
Tuchel. Är det man väl uttalar det?
Är det Mönchengladbach?
Ja. Mm. Nej, Dortmund.
Okej, var det inte Mönchengladbach när vi pratade om?
Mönchengladbach. Jag tänkte på Dortmund. Ja, förlåt, oj. Det blir mycket klippa för mig här snart.
Men vilken var din förebild? För spelare ser ju ofta ut till spelare. Och du har ju någon coach som du ser upp till. Och hur, så här vill vi spela fotboll. Eller så här tycker jag vi ska spela fotboll.
Ja, just det. Ja. Det var en artikel i Offside som jag läste om honom, och jag tyckte liksom att det var många saker som var bra där liksom i hans taktiska del och allting där, så att jag kör på honom.
Okej. Okay. Ja, jag vill ha Simeone för att jag tycker att man bygger ett lag bakifrån, och han där anfaller och alla 11 anfaller och alla 11 försvarar. Och var börjar ett anfall i försvaret ofta?
Bra, då har vi ett namn där, Diego Simeone. Du säger hur uttalar man det? Dieter Hecking.
Ja, men Arsenal har ju en del spelare med svåra namn.
Ja, men så att ska man följa Liverpools då?
Dieter Hecking, ja.
Ja, succérecept att ta en tysk succétränare. Och då svarar jag, bara för att jag kan, Dennis Bergkamp.
Som en tränare. Fy
fan,
vilken
jävla flopp det skulle bli förresten. Jag ångrar mig.
Du menar, det är ju sjukaste jinxen. Är det inte lite upplagt för fantastiskt eller fiasko? Alltså en sån spelare som varit en legend i klubben, så kommer och så blir det pannkaka. Oh, det hade ju inte varit bra för hans arv eller hans legendstatus.
Nej, men du kör på Peters spår. Jag tror man ska inte plocka en som är allt för känd, utan jag tror också på det här lite grann att ta någon som
Lasse Lagerbäck då.
Ja, men som Arsenal gjorde för när de plockade Arsene Wenger, att de tog någon helt okänd som fick köra sin grej. Jag tror på Peters spår här. Mm. Simeone är Yesterday's News.
Yesterday's News. Okej. Ja, du får tycka det då.
Men då har vi ett svar på den frågan. Dieter Hecking från Borussia Mönchengladbach.
Så mitt blev överkört där. Det blir inte Simeone eller?
Nej.
Okej.
Nej, det var 2-1.
Mm. Ja.
Det är 2-1.
Fine.
Till nästa podd då. Det vet ju inte jag riktigt när det blir, om ni väljer att diskutera det här i Wales. Eller på en buss någonstans. Du och Oscar Axelsson. Fick han en name drop också. Vad ni ska diskutera till nästa podd. Eller så tar vi den när du kommer hem.
Jag tror vi kommer köra mycket Fire from the Hip. Alltså. Det blir vad det blir lite.
Visst. Och det ser jag,
det kommer vara lite uppstyrd också såklart. Mm. Men vi kan ju fråga om säsongens spelare.
Ja, det kan jag. Absolut. Men har vi ett förslag till vad vi vill diskutera till nästa gång? Och sen får lyssnarna avgöra. Vi börjar med gästen.
Jag hade en utläggning här, så att jag tycker att det finns läge att verkligen diskutera Giroud. Vi var ju inne på det. Vi kan samla lite för mycket där. Men jag liksom känner det att det är en sån oerhört viktig position i ett lag som spelar på det här sättet. Alltså dels hans den centrala forwardspositionen och dels hans karaktär och allting sånt där. Alltså, hur hanterar man? För att jag tror inte att det är kanske, eller han eller liksom, kan acceptabelt att han är bara och sitter på bänken och så vidare. Men vad ska man göra med Giroud?
Kan jag summera den frågan som Giroud in/out?
Yes.
Har du tänkt på det? Det var samma fråga också som Sebastian Håkas tog upp i vår nyårspodd. Att han ville att vi skulle diskutera. Så frågan är ju aktuell och upprör.
Men då vann inte den.
Nej. Men den har varit uppe på tapeten. Jag tycker verkligen att den bör tas upp igen.
Mm. Och kan ju ta dig då, för jag brukar alltid gå, gå tidigt.
Jag brukar förbereda mig för det här, men nu skäms jag lite grann och säga att jag har inte riktigt kommit fram till någonting jättebra. Så har du något, Tobias, får du gärna, så har jag några, köper jag några minuter så tänker tid.
Ja, det är ju lite inne på det här spåret med Giro just, eller våra anfallare. För jag hade en diskussion med våran ex-ordförande John Pekkari angående statistik då. Och han tycker att Giro inte är så dålig som han får, alltså han får väldigt mycket skit, men han tycker att han är så dålig. Så det är egentligen att jag då gör en djupdykning i statistiken som Peter inte tycker om. Hur många chanser har Giro, hur mycket bränner han egentligen? Okay. Kontra typ Alexis eller, ja, om man jämför med några andra då, Agüero och Costa. Att man går in och kollar hur många stora chanser eller missar han per mål typ. Förstår du vad jag tänker?
Ja, kan jag summera det ämnet som Giro-statistik?
Det är också inne på Giro, eller forward-statistik kan man säga.
Ja, men jag tycker fan Giro, vadå, vill vi prata om han så vill vi väl det?
Mm. Ja, men ja. Nej, men ja. Som sagt, jag har ju
om
lovat att prata om det.
Om 3 veckor vill vi säkert prata om något annat, för då är han Yesterday's News.
Ja, jo, nej, byt ut det förresten.
Jaha.
för det här har vi Tjeckospina. Ja, vi var inne på det lite förra vändan. Alltså, är det läge att testa ett byte i ligan? Mm. Låt han testa på någon match kanske. Eller är Tjecko självskriven? Mm. Hur ser man på målvaktssidan där liksom, att hur länge har man en keeper? Nu har ju inte Tjecko varit jättedålig, men hans form har pekat lite neråt, medan så Spina inte riktigt. Ja, jag tycker den har...
Men det han har spelat i Champions League har han ju definitivt inte gjort bort sig. Nu släppte in ett mål mot Preston, men det kan vi inte hänga hand för.
Nej.
Nej, det är svårt för att det där, alltså, som tränare i när det gäller målvakter, så är det liksom väldigt viktig position är målvaktstränaren. Så det är en specialisttränare för målvakter som också, vi ser matcher och ska man säga, ja, gjorde han ett misstag, men det är liksom, hur agerar han på träningen? De jobbar väldigt mycket med det här att se det. Så att ett stort förtroende för målvaktstränaren vad det gäller och vad man tror. Utvecklingspotential, Tjeck har ju inte liksom utvecklingspotential, men hur pass bra är han i det hela? Jag skulle vilja att Arsenal nästa gång satsa på någon med väl enormt bra fötter. För att det ska vara en bra målvakt, men att lyfta det här liksom ytterligare en dimension till som Neuer, alltså han fantastiska fötter och han agerar, alltså den typen av målvakt tycker jag man ska leta för att utveckla liksom ända nerifrån, spelas ur situationen.
Intressant. Nu har jag klurat ut ett ämne också. Jag stod bara till kvalet om ett par, men vi har ju dagen i ära köpt Cohen Bramall, en nobody i en situationstecken från Division 7, och det är ju inte enda värvningen Arsenal har gjort som av okända, helt okända spelare. Så jag tänkte då att samtalsämnet ska vara att gemensamt ta ut en startelva av okända namn som Arsenal har köpt, som har gjort succé eller inte. Det beror på hur bra det går i vår uppgift. Så det blir något för dig. Vinner vi det här mitt förslag då, Tobbe, så blir det något
Kim
för dig och
mig. Kim Källström kommer ju säkert vara med där. Det är ju så jävla oväntat, så det finns ju inte egentligen.
Man ska kunna säga så här med namnet Kim Källström who? Bramall who? Det måste man ha som referens. Okay,
men det är inte Kim, men var det inte så där? Kim Källström who?
Jo.
Ja.
Han skulle ju kunna gå in i elvan. Kolotoré definitivt.
Jag läste på GP faktiskt att det är 62 spelare, svenska spelare, som har spelat i Premier League genom tiderna. Och där var ju Kim Källström i Arsenal. Han spelade 3 matcher. Typ Joel Asoro har ju spelat en i nuvarande stund för Sunderland då, till exempel. Men det var ju många jag inte visste att de hade lirat i vad heter det, Premier League. Men mycket, det var mycket Coventry och alltså den typen av klubbar förut. Coventry 99-2000.
Men Coventry hade varit lite av en svensk klubb förr om åren.
Mikael Nilsson har ju varit över och till exempel. Det skulle inte jag, det vet jag ju egentligen, men det har jag inte tagit på rak arm.
Nej. Men det är väl mitt samtalsämne i alla fall. Och då har vi de här, och då kan man rösta på våra förslag på Twitter på @arsenalgbg. Eller då, nu ska jag fan skärpa mig, och så ska jag lägga upp det på Facebook också så man kan rösta där.
Ja.
Fan vad kul det har varit idag.
Ja.
Det är nog så att vår...
Det är en helt annan sida av supporterskapet.
Ja.
Av någon som faktiskt har insyn och vet hur det funkar. För vi sitter ju också bara och höftar. Vi tycker ju bara.
Jag får ändå höra att jag kan allt. Men jag höftar ju allt.
Man kan ju ingenting egentligen. Nej. Som supporter har man ju... man sitter ju alltid på facit. Mm. Och vi har ju alltid rätt typ, tycker vi.
Ja, ja, ja. Och man
men,
har ju väldigt
såhär, de skiter ju i det ändå.
Färgade ögon. Alltså väldigt, man ser ju bara en sida. Och det är den sida man vill se.
Mm. Och, men det kan ju vara ganska skönt. Det kanske är skönare för er än för mig. Den frustrationen att tro att man... att man ibland kan, att man inte bara liksom leva ut. Man behöver inte, det är ju känslor, fotboll är känslor. Man börjar med det. Så att det är jätteviktigt att få ha med det. Och kanske ibland att man inte ska bli för analytisk. Alltså att man ska bara låta det här.
Men är det lätt för dig att bli det att du ser mer strukturella fel i kanske i spelet eller i laguppställningen? Det kanske inte vi ser på samma sätt. Och vi gnabbar om Jiro Alexis på topp eller Welbeck. Det är den typen av frågor. Wenger, stanna, inte stanna. Mm. Varför byter han ut den här personen då och då och då? Och vi tycker att Alexis, varför får inte han gå av då? Men som du säger, någon kanske har en känning som vi inte ser och så kanske inte är en skada som blir.
Sant. För det kan ju vara det är ju en hel värld vi inte har vetskap av när vi sitter på andra sidan TV-skärmen så att säga.
Det blir ju roligare när man bara höftar.
Ja, ja, ja.
Ja, men det är ju en del. Det jag menar som... Jag är väl annorlunda på så sätt. Jag funderar inte så mycket på de bitarna. Utan det är mer engagemang än bara på matchen. Men den delen som ni har då, den är ju passionerad också. Liksom, att få verkligen tro. Alltså, man blir ju liksom, ni måste ju få vara lite småmanager. Jag har inget större behov av det. Jag jobbar ju med det. Så att jag kan inte sitta liksom att analysera på samma sätt. Men ni måste ju få leva ut det och tycka. Vad är det för bytan jag gör? Liksom, så att det är ju, jag menar, Häckens supportrar. Jag har ju full förståelse att vad håller han på med? Ja, jag förstår att ni tycker det, men jag vet ju anledningen till det. Jag kan ju inte... Ibland så kanske man skulle vilja förklara för dem att det var så här det var. Och då skulle de få förståelse. Men
det är lite liksom... jobbigt att gå upp på läktaren och förklara för x antal tusen varför du gör
jo, precis. Nej, men det får man ju lämna i så fall. Men, den, ja.
Men innan vi rundar av så har jag tre saker att säga. Vi hoppas vi ses på Pustervik någon gång.
Hoppas jag också.
Vore svinkul. Och nummer två
då kommer du fram och säger liksom att
jag
håller på Degerfors.
Ja. Men jag måste ändå säga, hur fan tänkte du det här biten? Men du är dum i huvudet.
Men nu blir det inte ens Häcken. Jag är ingen svenska landslag. det blir, va?
Jag håller på Kina, du vet.
Ja, men du kan alla hålla på
alla
kan hålla på så. Ja, precis. Så att det är bra.
Då slipper du det på Pustervik. Och nummer två, hoppas att vi ses på Cheers också. Det är alltid välkommen hit på under rasen av match.
Ja.
Så det får inte dröja allt för länge.
Nej, jag har en plan där.
Ja, du har det.
Mm. Rami Shaban skulle komma ner om vi vinner guld. Så det, eller om vi vinner ligan ska Rami Shaban komma ner.
Ja, då blir det en VIP.
Då blir det grejer.
VIP-fest.
Ja, och jag som trodde han var bajare, han sket ju det. Så.
Ja, sant. Och sen, sist men inte minst, när slash om du blir då Arsenals manager så tycker jag vårt samarbete, vi får inte släppa det här nu.
Det kan inte komma under Emirates.
Skicka en bild på samhällskostymen först. Så att, eller kostym, samhällskavajen. Samhällsbrallen är så roligt.
Den är redan fixad. Jag sträcker fram näven. Peter Jarlsson, fy fan, som var kul att ha varit.
Tack själv.
Och
tack
stort lycka till.
Tack själv. Tack så mycket.
Och kära vänner och lyssnare, tack för att ni har lyssnat. OTB Gunnar.